Apostlagärningarna, kapitel 1.
Käre Theofilos, i mitt första brev berättade jag för dig om vad Jesus gjorde och lärde. Jag berättade om hur han blev upptagen till himlen efter att ha undervisat sina utvalda apostlar genom den helige ande. Under de 40 dagarna efter korsfästelsen visade han sig gång på gång för apostlarna, och på många sätt bevisade han för dem att han levde. Vid dessa tillfällen talade han till dem om Guds rike. Vid ett av dessa tillfällen sa han till dem att inte lämna Jerusalem förrän den helige ande hade kommit till dem som fadern hade lovat. Det var en sak som han redan tidigare hade diskuterat med dem. Johannes döpte er i vatten, påminner han dem. Men om några få dagar ska ni bli döpta i den helige ande. När han en annan gång visade sig för dem frågade de honom: Herre, ska du nu befria Israel och låta oss bli en självständig nation igen? Den tidpunkten bestämmer fadern, svarade han, och det är inget som ni får veta. Men när den helige ande kommer till er, ska ni få kraft att vittna om min död och uppståndelse för människorna i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden. Strax efteråt lyftes han upp i skyn, och medan de stod och stirrade efter honom försvann han i ett moln. De försökte att få se ännu en skymt av honom, men då stod plötsligt två vitklädda män bland dem och sa: Ni män från Galileen, varför står ni här och tittar mot skyn? Jesus har återvänt till himlen, men en dag ska han komma tillbaka hit på samma sätt som han for upp. När detta hände var de på Oljeberget, som ligger knappt 1 kilometer från Jerusalem. De gick tillbaka in i staden och samlades till bön i ett rum på andra våningen i det hus där de brukade hålla till. Dessa personer var närvarande: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfaios son, Simeon, som också kallades Zeloten, Judas, Jakobs son, och Jesu bröder. Flera kvinnor, bland dem Jesu mor, var också där. De fortsatte att be i flera dagar. Under en av dagarna, när cirka 120 människor var samlade, reste sig Petrus upp och talade till dem. Bröder, det var nödvändigt att skriftens ord skulle uppfyllas när det gäller Judas, som visade vägen för folkhopen som arresterade Jesus. Detta förutsades för länge sedan av den helige ande, när han talade genom kung David. Judas var en av oss, utvald att vara apostel precis som vi. Han köpte en åker för de pengar som han fick för sitt förräderi, och när han föll framstupa där fläktes hans kropp upp och inälvorna rann ut. Nyheten om hans död spred sig snabbt bland alla människor i Jerusalem, och de kallade platsen Blodsåken. Kung Davids förutsägelse om detta finns i Saltaren, där han säger: Låt hans hem bli öde, låt ingen bo där. Och på ett annat ställe står det: låt hans uppgift överlämnas åt någon annan. Nu måste vi alltså välja någon annan som kan ta Judas plats. Någon som tillsammans med oss kan vittna om Jesu uppståndelse. Låt oss välja någon som har varit med oss hela tiden, från vårt första möte med Herren. Från den gången han döptes av Johannes till den dagen han hämtades upp till himlen. Man föreslog då två män: Josef Justus, som också kallades Barsabbas, och Matthias. Sedan bad alla att den rätte mannen skulle väljas. Herre, sa de, du känner allas hjärtan. Visa oss vilken av dessa män du har valt till att ersätta förrädaren Judas, som har gått till den plats där han hör hemma. Sedan drog de lott, och på det sättet blev Matthias vald och blev apostel tillsammans med de andra 11.
Kapitel 2. 7 veckor hade nu gått sedan Jesu död och uppståndelse och pingstdagen kom. När de troende den dagen hade samlats hördes plötsligt ett dån från himlen, som ljudet av en våldsam storm, och det fyllde huset där de var samlade. Sedan visade sig något som såg ut som flammor eller eldstungor, och dessa stannade över deras huvuden. Och allesammans blev fyllda av den helige ande och började tala språk som de i vanliga fall inte kunde, men som den helige ande inspirerade dem till. Många fromma judar från olika länder var i Jerusalem den dagen för att vara med och fira pingsthögtiden. När de hörde dånet i skyn ovanför huset kom många springande för att se vad som stod på. När de nu hörde lärjungarna tala deras egna språk blev de alldeles förbluffade. Hur kan det komma sig, ropade de. De här männen kommer ju alla från Galileen och ändå hör vi dem tala på våra egna språk. Här är vi, parter, meder, elamiter. Vi är från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, Pontus, Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten och från trakten kring Kyrene i Libyen. Vi kommer från Rom, både judar och sådana som omvänds till judendomen. Vi är kreter och araber och ändå hör vi dessa män tala om Guds mäktiga under på vårt eget språk. De stod där förvånade och häpna. Vad kan det här betyda, frågade de sig. Men andra i folkskaran hånade dem. Det är berusade, det är ju självklart, sa de. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11 apostlarna och ropade till folket. Hör på allesammans, både Jerusalems bor och besökare. Några av er säger att de här männen är berusade. Det är inte sant. Det är alldeles för tidigt på dagen för det. Människor dricker sig inte berusade 9 på morgonen. Nej, vad ni är vittnen till den här morgonen förutsas för flera hundra år sedan av profeten Joel. I de sista dagarna, säger Gud, ska jag låta min helige ande komma över alla människor och era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, den helige ande ska komma till alla mina tjänare, både män och kvinnor, och de ska profetera. Och ni ska se märkliga tecken både på himlen och på jorden. Blod och eld och rökmoln. Solen ska bli svart och månen blodröd innan Herrens stora dag kommer. Men var och en som ber Herren om barmhärtighet ska få det och bli frälst. Hör på mig, ni israelitiska män. Gud gav Jesus från Nazaret sitt erkännande inför alla människor genom att låta honom utföra de mest fantastiska under. Det vet ni alla. Men Gud följde sin uppgjorda plan och tillät er att med hjälp av den romerska staten spika fast honom vid korset och döda honom. Sedan befriade Gud honom från dödens vånda och förde honom tillbaka till livet, för döden kunde inte hålla honom i sitt grepp. Kung David säger om Jesus, jag vet att Herren alltid är med mig. Han hjälper mig. Guds stora kraft håller mig uppe. Därför är mitt hjärta fyllt av glädje och min tunga ropar ut hans lov. För jag vet att allt kommer att gå väl för mig när jag dör. Du kommer inte att lämna min själ i helvetet eller låta din helige sons kropp förgås. Du kommer att ge mig livet tillbaka och fylla mig med underbar glädje i din närhet. Tänk efter, kära bröder. David talade inte om sig själv när han skrev de ord som jag har citerat. För han dog och blev begravd, och hans grav finns fortfarande här ibland oss. Men han var en profet och visste att Gud hade gett ett löfte som inte kunde brytas. Han hade lovat att en av Davids efterkommande skulle bli Messias och sitta på Davids tron. David såg framåt och förutsåg att Messias skulle uppstå med orden, hans själ ska inte lämnas i helvetet och hans kropp ska inte förmultna. Det var alltså om Jesus han talade, och vi är alla vittnen till att Jesus uppstod från de döda. Och Gud har upprest honom, och nu sitter han på hedersplatsen vid Guds högra sida. Och precis som Fadern har lovat har Jesus fått motta den helige ande, vilket han sedan har sänt till er med det resultat ni ser och hör idag. Nej, det var inte om sig själv David talade i de ord som jag citerade nyss. För han for aldrig upp till himlen. Dessutom sa han också, Gud talade till min herre, Messias, och sa till honom, sitt här på hedersplatsen bredvid mig, tills jag lägger dina fiender för dina fötter. Därför säger jag utan omsvep till alla i Israel att Gud har gjort denne Jesus, som ni korsfäste, till herre och Messias. Petrus ord rörde dem djupt, och de frågade honom och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, var och en av er måste vända sig från synden och komma tillbaka till Gud och bli döpt i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Då kommer ni också att få den helige ande som gåva. Kristus har nämligen lovat att den helige ande ska ges till var och en som har blivit kallad av Herren vår Gud och till era barn, ja till och med till dem som bor i avlägsna länder. Sedan höll Petrus en lång predikan och berättade om Jesus och uppmanade med stor kraft alla sina lyssnare att ta emot frälsning och rädda sig undan detta onda släkte. Och de som trodde på Petrus blev döpta, tillsammans cirka 3000 personer. De förenade sig med de andra troende och deltog regelbundet i apostlarnas undervisning, i gudstjänsterna, i brödsbrytelsen och i bönen. Och en känsla av djup respekt fanns hos alla för apostlarna utförde många under. Och alla de troende var ständigt tillsammans och delade allt med varandra. De sålde sina tillhörigheter och delade med sig till de som behövde. Varje dag bad de tillsammans i templet och i hemmen samlades de i små grupper för att bryta bröd. De delade sina måltider i uppriktig glädje och tacksamhet och lovprisade Gud. och alla i staden var vänligt inställda till dem, och varje dag växte församlingen i antal eftersom Gud frälste många.
Kapitel 3.
En eftermiddag gick Petrus och Johannes till templet för att vara med vid den dagliga bönen klockan 3. När de närmade sig templet såg de hur en man som hade varit lam från födseln bars längs gatan och lades bredvid den tempelport som kallades Sköna porten. Man brukade hjälpa honom med detta varje dag. När Petrus och Johannes kom gående bad han dem om pengar. De såg uppmärksamt på honom och sedan sa Petrus: "Titta på oss." Den lame mannen såg ivrigt på dem och väntade sig en gåva. Men Petrus sa: "Vi har inga pengar att ge dig, men jag ska ge dig något annat. Jag befaller dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Res dig upp." Sedan tog Petrus den lame mannens högra hand för att resa upp honom. När han gjorde det blev mannen frisk i sina fötter och vrister, och han reste sig upp, stod stilla ett ögonblick och började sedan gå fram och tillbaka. Därefter följde han med dem till templet, och han både gick och hoppade och lovprisade Gud. När människorna där inne såg honom gå och hörde honom lovprisa Gud blev de förvånade. De förstod att det var den lame tiggaren som ofta hade suttit vid Sköna porten. Han höll sig hela tiden tätt in till Petrus och Johannes, och alla skyndade sig till Salomos pelargång och trängdes där för att få se honom, och man förundrade sig över det som hänt. Petrus såg sitt tillfälle och talade till folkskaran. "Israelitiska män," sa han, "vad är det som är så underligt med detta? Och varför ser ni på oss som om vi genom vår egen kraft och fromhet fått den här mannen att börja gå? Det är ju Abrahams, Isaks och Jakobs och alla era förfäders Gud som har ärat sin tjänare Jesus genom att göra detta. Jag talar om den Jesus som ni förkastade inför Pilatus, trots Pilatus beslut att släppa honom fri. Ni ville inte att han skulle släppas, den är helig rättfärdig man. Istället krävde ni att en mördare skulle friges, och ni dödade livets herre, men Gud förde honom tillbaka till livet. Johannes och jag är vittnen till detta faktum, för efter det att ni dödat honom såg vi honom i livet. Den här mannen har blivit botad genom Jesu namn, och ni vet hur lam han var förut. Det är tron på Jesu namn, den tro som Gud har gett oss, som har gjort att denna man nu är fullkomligt frisk. Kära bröder, jag förstår att vad ni gjorde med Jesus, det gjorde ni i okunnighet, och detsamma kan sägas om era ledare. Men Gud lät det profeterna sagt gå i uppfyllelse, nämligen att Messias måste genomgå detta lidande. Ändra nu ert sinne och er inställning till Gud och vänd om till honom. Då ska han rena er från era synder och ge er en tid av förnyelse och sända Jesus, er Messias, tillbaka till er. Han måste nämligen stanna kvar i himlen tills den tid kommer när Gud ska låta allt som han förutsade för länge sedan bli verklighet. Mose sa till exempel: "Herren Gud ska låta en profet som liknar mig komma till er. Lyssna noga till allt han säger er. Den som inte lyssnar på honom ska gå förlorad." Samuel och alla profeterna talade allesammans om vad som händer idag. Ni är dessa profeters barn. Guds löften till våra förfäder, att hela världen ska bli välsignad genom judarna, gäller också er. Det var det löfte som Gud gav åt Abraham, och så snart som Gud hade gjort sin tjänare levande igen, sände han honom först till er israeliter för att välsigna er när ni vänder om från era synder.
Kapitel 4.
Medan de talade till folket kom översteprästerna, befälhavarna för tempelvakterna och några av saddukeerna fram till dem. De var mycket upprörda över att Petrus och Johannes påstod att Jesus hade uppstått från de döda. Apostlarna blev arresterade, och eftersom det redan var kväll satte man dem i fängelse över natten. Men många som lyssnade till dem trodde vad de sa, och antalet troende ökade till omkring 5000 män. Följande dag råkade vara den dag då de judiska ledarnas råd skulle ha sitt sammanträde i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, och Kajafas, Johannes, Alexander och några andra av översteprästernas släktingar. De båda lärjungarna fördes därför fram inför dem. "Med vilken kraft eller med vems myndighet har ni gjort det här?" frågade rådet. Då sa Petrus, fylld av den helige ande, till dem: "Ärade ledare och äldste, menar ni det som skedde med den handikappade mannen och det sätt på vilken han blev botad? Låt mig i så fall klart säga både till er och till alla människor i Israel att det skedde i kraft av Jesu Nazarens namn, han som är Messias, den man som ni korsfäste men som Gud förde tillbaka till livet. Det är genom hans makt som den man ni ser här blev botad. För Jesus Messias är den som skriften talar om när det står: stenen som byggnadsarbetarna förkastade har blivit hörnstenen i huset. Det finns ingen frälsning genom någon annan. Nej, det finns inget annat namn under himlen som kan rädda en människa. Närrådet såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och att de tydligen var vanliga arbetare utan högre bildning blev de förvånade. De förstod nu vad gemenskapen med Jesus hade betytt för dem. Och rådet kunde knappast ifrågasätta undret eftersom mannen som de hade botat stod bredvid dem. Därför skickade de ut dem ur rådsalen för att rådgöra med varandra. Vad ska vi göra med de här männen? Frågade de varandra. Vi kan inte neka till att de har gjort ett stort under och alla i Jerusalem känner till det. Men vi kanske kan hindra dem från att sprida sina idéer. Vi säger till dem att om de gör något sådant en gång till så kommer det gå illa för dem. Därefter kallade de in dem igen och förbjöd dem att tala mer om Jesus. Men Petrus och Johannes svarade, är det rätt att lyda er istället för Gud? Vi kan inte låta bli att tala om allt det underbara vi såg Jesus göra och hörde honom säga. Rådet varnade dem en gång till, men till sist lät de dem gå eftersom de inte visste hur de skulle straffa dem utan att det ledde till oroligheter. Alla lovprisade nämligen Gud för det underbara som hade hänt. En man hade blivit botad efter att ha varit lam i 40 år. Så snart de var fria sökte Petrus och Johannes upp de andra lärjungarna och berättade för dem vad rådet hade sagt. Sedan förenade sig alla de troende i denna bön. Herre, du har skapat himlen och jorden och havet och allt som är i det. Du talade för länge sedan genom vår förfader kung David, din tjänare, och sa genom den helige ande, varför rasar hedningarna mot Herren och varför planerar de dåraktiga folken sina sammansvärjningar mot den allsmäktige guden? Jordens kungar förenar sig för att kämpa mot honom, mot hans smorde son. Det är vad som händer här i staden just nu. Kung Herodes och landshövdingen Pontius Pilatus och alla romarna och hela Israels folk, alla har de förenat sig mot Jesus, din smorde son, din helige tjänare. De låter sig inte hejdas av något. Du har redan sagt att detta skulle ske. Och nu, Herre, hör deras hotelser och hjälp oss som tror på dig att föra vittnesbördet vidare. Visa din makt och låt helanden och under ske i din helige tjänare Jesu namn. Efter denna bön skakade huset där de var samlade och de fylldes alla av den helige ande och predikade Guds ord med frimodighet. Alla de troende var ett hjärta och en själ och ingen tyckte att det han ägde var hans eget. Alla delade med sig. Apostlarna vittnade med kraft om Herren Jesu uppståndelse och alla de troende levde i innerlig gemenskap. Ingen saknade något och alla som ägde mark eller hus sålde det och lämnade pengarna till apostlarna som i sin tur gav dem till sådana som behövde dem. Bland de troende fanns till exempel Josef, en cypriot av Levistam. Apostlarna gav honom smeknamnet predikanten Barnabas. Han var en av dem som sålde en tomt som han ägde och gav pengarna till apostlarna så att de kunde fördela dem bland de människor som hade det svårt.
Kapitel 5. Men det fanns en annan man som hette Ananias, hans fru hette Safira, som sålde en hel egendom men bara överlämnade en del av pengarna till apostlarna. Han påstod sedan att detta var vad de hade fått i betalning och hans hustru hade gått med på detta bedrägeri. Men Petrus sa, Ananias, Satan har fått grepp om dig. När du kom med dessa pengar och påstod att detta var allt du fått ljög du för den helige ande. Egendomen var din och du kunde sälja eller behålla den som du ville. Och efter det att du sålt den var det din sak att bestämma hur mycket du skulle ge. Hur kunde du göra något sånt? Du ljög inte för oss, utan för Gud. Så snart Ananias hörde dessa ord föll han död till golvet. Alla blev förskräckta. De yngre männen tog då ett lakan och lade det över honom. Sedan bar de ut honom och begravde honom. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in. Hon visste inte vad som hänt. Petrus frågade henne, sålde ni er egendom för det och det priset? Ja, svarade hon, det gjorde vi. Då sa Petrus, hur kunde du och din man tillåta er att tillsammans driva detta dubbelspel? Förstod ni inte att Guds helige ande skulle genomskåda ert bedrägeri? Utanför dörren står nu de unga män som har begravt din man och de ska bära ut dig också. I samma ögonblick föll hon död till golvet och de unga männen kom in. När de såg att hon också var död bar de ut henne och begravde henne bredvid hennes man. Och hela församlingen och alla andra som hörde vad som hänt blev förskräckta. Apostlarna gjorde många andra märkliga under bland folket och de troende träffades regelbundet i templet på den plats som kallades Salomos pelargång. Inga andra vågade förena sig med dem, men alla hade stor respekt för dem. Och allt fler började tro på Herren, både män och kvinnor.
Det gick så långt att man bar ut sjuka på gatorna, på sängar och mattor för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på dem när han gick förbi. Till och med från Jerusalems utkanter kom många. De tog med sig sina sjuka släktingar och sådana som var besatta av onda andar och allesammans blev botade. Överste prästen och hans släktingar och vänner bland saddukeerna blev då mycket avundsjuka. De grep därför apostlarna och satte dem i fängelse. Men en Herrens ängel kom på natten och öppnade fängelsets portar och släppte ut dem. Sedan sa han till dem, gå till templet och berätta för alla om detta nya liv. De lydde uppmaningen och tidigt på morgonen gick de till templet och började genast predika där. Senare samma morgon samlades överste prästen och hans närmaste män. Efter att ha sammankallat hela stora rådet skickade de bud efter apostlarna för att ställa dem inför rätta. Men när tjänarna kom till fängelset fanns de inte där. Därför återvände de till rådet och rapporterade. Fängelseportarna var låsta och vakterna stod på post utanför. Men när vi öppnade fanns det ingen där. När chefen för tempelvakten och överste prästerna hörde detta blev de ursinniga och undrade vad som skulle hända sen och hur allt detta skulle sluta. Sedan kom någon och berättade att de män som de hade fängslat var i templet och predikade för folket. Chefen för tempelvakterna gick då dit tillsammans med sina vakter och grep dem utan våld. De var nämligen rädda att bli ihjälslagna av folket om de använde våld mot lärjungarna. Sedan förde de dem inför rådet. Har vi inte sagt till er att aldrig mer predika om den där Jesus, började överste prästerna. Istället har ni fyllt hela Jerusalem med er undervisning och beskyller oss för hans död. Men Petrus och apostlarna svarade, det är viktigare att lyda Gud än att lyda människor. Våra förfäders Gud uppväckte Jesus som ni hängde upp på ett kors och dödade. Sedan fick han genom Guds mäktiga kraft en upphöjd plats som furste och frälsare för att Israels folk ska kunna omvända sig och få sina synder förlåtna. Vi är vittnen till dessa händelser och det är också den helige ande som Gud ger till alla som lyder honom. Då blev alla i rådet ursinniga och beslöt att döda dem. Men en av rådsmedlemmarna, en farisé som hette Gamaliel, han var expert på den religiösa lagen och mycket populär bland folket, reste sig upp och bad att apostlarna skulle föras ut ur rådsalen medan han talade. Sedan vände han sig till sina kollegor och sa, Israels män, tänk er för innan ni gör något med de här männen. För en tid sedan hade vi den där Teudas som gav sig ut för att vara något märkvärdigt. Cirka 400 personer följde honom, men han blev dödad och anhängarna försvann spårlöst. Efter honom kom Judas från Galileen. Det var vid tiden för folkräkningen. Några blev lärjungar till honom, men han dog och hans anhängare skingrades. Därför är mitt råd, lämna de här männen i fred. Om det som de gör och predikar om bara är deras eget påhitt kommer det snart att rinna ut i sanden. Men om det är från Gud så kan inte ni stoppa dem, för då kommer ni att strida mot Gud själv. De församlade lyssnade till hans råd och kallade in apostlarna och befallde att de skulle pryglas. Sedan sa de till dem att aldrig mer tala i Jesu namn. Till slut lät man dem gå. De lämnade rådsalen glada över att Gud hade ansett dem värdiga att lida förakt för hans namn. Och varje dag fortsatte de att undervisa och predika, både i templet och i staden, att Jesus var Messias. Kapitel 6. Men när de troendes antal ökade så snabbt uppstod en hel del missnöje bland dem. De nyomvända bland de grekisktalande klagade över att man glömde bort deras änkor och att de inte fick lika mycket mat vid den dagliga utdelningen som de hebreisktalande änkorna fick. De 12 kallade därför samman de troende till ett möte. Vi bör använda vår tid till att predika och inte till att sköta matutdelningen, sa de. Försök därför att finna ut, kära bröder, vem bland er som är mest lämpad för detta. Välj sedan ut 7 män som är pålitliga och fyllda av den helige ande och som alla uppskattar. Vi kommer att anförtro den här uppgiften åt dem. Sedan kan vi använda vår tid till bön och till att predika Guds ord. Alla tyckte att detta lät förnuftigt och de valde följande män. Stefanos, en man som var full av tro och helig ande. Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Permenas och Nikolaus från Antiochia, en före detta hedning som blivit omvänd till den judiska tron och sedan blivit kristen. Dessa 7 fördes fram inför apostlarna som bad för dem och välsignade dem genom att lägga sina händer på dem. Guds ord nådde nu ut i allt större kretsar och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Många av de judiska prästerna blev också omvända. Stefanos, som var en man fylld av tro och den helige andes kraft, gjorde uppseendeväckande under bland folket. Men en dag började några män från en synagoga som kallades de frigivna synagoga. Medlemmarna var judar som tidigare varit slavar, att diskutera med Stefanos. De fick snart sällskap med judar från Kyrene, Alexandria i Egypten och de turkiska provinserna Kilikien och Asien. Men ingen av dem kunde stå emot Stefanos visa och andefyllda argument. Därför avtalade de med några män att ljuga och påstå att de hört Stefanos förbanna Mose och till och med Gud. Denna anklagelse mot Stefanos gjorde folkmassan rasande och de judiska ledarna grep honom och förde honom inför rådet. Vittnena fortsatte ljuga och påstod än en gång att Stefanos ofta hade angripit templet och Moses lagar. Vi har själva hört honom säga att den där Jesus från Nasaret ska förstöra templet och upphäva alla Moses lagar, påstod de. I samma ögonblick kunde alla i rådsalen som hade ögonen på Stefanos se att hans ansikte lyste som en ängels.
Kapitel 7.
Då frågade översteprästen honom, är de här anklagelserna sanna? Stefanos svarade, vår underbara Gud visade sig för vår förfader Abraham i Irak innan han flyttade till Syrien. Gud sa till honom att lämna sitt hemland, att ta farväl av sina släktingar och resa till det land som han skulle visa honom. Därför flyttade Abraham från Kaldéernas land och bodde i Haran i Syrien tills hans far dog. Sedan förde Gud honom hit till landet Israel. Men Gud gav honom ingen mark, inte ett enda litet område, även om han lovat att hela landet till slut skulle tillhöra Abraham och hans efterkommande fastän han ännu inte hade några barn. Gud sa också till honom att hans efterkommande skulle lämna landet och bo i ett främmande land och vara slavar där under 400 år. Men jag kommer att straffa folket som gör dem till slavar, sa Gud till honom. Och sedan kommer mitt folk att återvända till Israels land och tjäna och tillbe mig här. Vid den tiden gav Gud också Abraham föreskrifter om omskärelsen. Den skulle vara ett bevis på förbundet mellan Gud och Abrahams folk. Abrahams son Isak omskars därför när han var 8 dagar gammal. Isak blev far till Jakob och Jakob blev far till det judiska folkets 12 stamfäder. Dessa män var mycket avundsjuka på Josef och sålde honom som slav till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur alla svårigheter och lät honom bli framgångsrik hos kung Farao. Gud gav också Josef en ovanlig vishet och Farao utsåg honom därför till att styra över hela Egypten. Dessutom gav han honom ansvaret för den kungliga förvaltningen. Men sedan blev det hungersnöd i Egypten och i Kanaan och våra förfäder fick det mycket svårt. När de inte hade någon mat kvar hörde Jakob att det fortfarande fanns säd i Egypten och därför sände han sina söner dit för att köpa säd. Andra gången de for dit avslöjade Josef för dem vem han var och bröderna blev presenterade för Farao. Sedan skickade Josef efter sin far Jakob och alla sina bröders familjer så att de kunde komma till Egypten. Tillsammans var de 75 personer. På så sätt kom Jakob till Egypten där han och alla hans söner dog. De fördes alla till Sikem och begravdes i den grav som Abraham där hade köpt av Emors söner. Så kom den tid då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham och det judiska folket växte till och blev ett stort folk i Egypten. Men då fick landet en ny kung som inte visste något om Josef. Denne kung gjorde upp en fientlig plan mot vårt folk och tvingade våra förfäder att sätta ut de nyfödda på fälten för att de skulle dö. Vid den tiden föddes Mose, ett ovanligt vackert barn. Hans föräldrar gömde honom hemma i 3 månader och när de till sist inte längre kunde hålla honom dold och blev tvungna att överge honom hittade Faraos dotter honom. Hon adopterade honom som sin egen son och han blev grundligt undervisad i egyptiernas hela vetenskap och han stod högt i anseende genom allt vad han sa och gjorde. När Mose var närmare 40 år började han att bekymra sig för sina bröder, Israels folk. Under besöket hos dem blev han ögonvittne till hur en egyptier misshandlade en israelit. Då dödade Mose egyptien. Han trodde nämligen att hans landsmän skulle förstå att Gud hade sänt honom för att befria dem, men det gjorde de inte. Nästa dag besökte han dem igen och fick då syn på 2 israeliter som råkat i slagsmål. Han försökte medla mellan dem och sa, mina vänner, ni är bröder och bör inte slåss på det här sättet, det är fel. Men den av dem som hade överfallit sin landsman uppmanade Mose att inte lägga sig i det. Vem har gjort dig till härskare och domare över oss? Frågade han. Tänker du döda mig som du dödade Egypten igår? När Mose hörde detta flydde han och lämnade landet och slog sig ner i Midjans land, där hans två söner föddes. När han 40 år senare var i öknen nära berget Sinai visade sig en ängel för honom i en buske som brann. Mose såg det och undrade vad det var, och när han skyndade dit för att se efter ropade Herren till honom: "Jag är dina förfäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud." Då darrade Mose av rädsla och vågade inte se upp. Och Herren sa till honom: "Ta av dig skorna, för du står på helig mark. Jag har sett mitt folks lidande i Egypten och hört deras rop. Nu har jag kommit för att befria dem. Vänd därför tillbaka till Egypten." Och så skickade Gud alltså tillbaka samma man som hans folk förut hade avvisat när de frågade: "Vem har gjort dig till härskare och domare över oss?" Moses sändes då till dem för att bli deras härskare och räddare. Och genom många märkliga under ledde han dem ut ur Egypten och genom Röda havet och fram och tillbaka genom öknen i 40 år. Mose själv sa till Israels folk: "Gud kommer att sända er en profet, en man ur era egna led, som i mycket kommer att vara lik mig." I öknen var Mose mellanhanden mellan Israels folk och den ängel som på berget Sinai gav dem Guds lag. Det är levande ord som blev överlämnat till er. Men våra förfäder satte sig upp mot Mose och ville återvända till Egypten. De sa till Aaron: "Gör avgudar åt oss så att vi har gudar som leder oss tillbaka, för ingen vet egentligen vad som har hänt med Mose som övertalade oss att lämna Egypten." Därför gjorde de en avgud i form av en kalv och offrade till den, glada över vad de hade lyckats göra. Men då vände sig Gud bort ifrån dem och övergav dem och lät dem tjäna solen, månen och stjärnorna som sina gudar. I boken med Amos profetior frågar Herren Gud: "Israel, var det till mig ni offrade under de 40 åren i öknen? Nej, det var era hedniska gudar som ni i verkligheten intresserade er för. Sikut och stjärnguden Kion och alla de andra avgudarna som ni själva hade gjort. Därför ska jag göra er till fångar i ett land långt bortom Babylon." Våra förfäder hade med sig ett bärbart tempel eller tält på sin vandring genom öknen. I det förvarades stentavlorna på vilka de 10 budorden var skrivna. Tältet var gjort efter den plan som ängeln visade Mose. När Josua senare erövrade landet från de hedniska folken tog man detta tält med sig till det nya landet. Det användes sedan ända till kung Davids tid. Gud välsignade David på många sätt och David bad om att få bygga ett tempel åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som fick göra det. Naturligtvis bor Gud inte i tempel som är gjorda av mänskliga händer. Himlen är min tron, säger Herren genom sina profeter, och jorden är mitt fotstöd. Hur skulle ni kunna bygga ett hem åt mig, frågar Herren. Skulle jag bo i det? Skapade jag inte både himlen och jorden? Ni är alltid lika motspänstiga. Alltid gör ni motstånd mot den helige ande. Era förfäder gjorde det, och ni gör likadant. Säg mig namnet på en enda profet som era förfäder inte förföljde. De dödade till och med de som förutsade den rättfärdiges ankomst. Den messias som ni förrådde och mördade. Ja, ni trampade också medvetet på Guds lagar, fastän ni tog emot dem ur änglarnas händer. De judiska ledarna blev så rasande när de hörde Stefanos anklagelse att de skar tänder. Men Stefanos, fylld av den helige ande, lyfte blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa till dem: "Jag ser himlen öppen och Jesus Messias står bredvid Gud på hans högra sida." Då skrek de högt och höll för öronen. Sedan kastade de sig över Stefanos och släpade ut honom ur staden för att stena honom. De som vittnat mot honom tog av sig sina rockar och lade dem framför fötterna på en ung man som hette Saulus. Och medan stenarna haglade mot Stefanos bad han: "Herre Jesus, ta emot min ande." Och han föll ner på sina knän och ropade: "Herre, anklaga dem inte för denna synd." Och med de orden dog han.
Kapitel 8. Saulus var helt och hållet med på att Stefanos skulle dödas. Samma dag bröt en stor förföljelsevåg ut mot de troende. Den drabbade hela församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna flydde till Judeen och Samarien. Men några fromma män kom och begravde Stefanos under djup sorg. Saulus var våldsam i sin förföljelse av de troende. Han gjorde allt för att utrota dem. Han bröt sig till och med in i deras hem och släpade ut män och kvinnor och satte dem i fängelse. Men de troende som hade flytt från Jerusalem vandrade omkring och predikade de goda nyheterna om Jesus överallt dit de kom. Filippos gick till exempel till staden Samaria och berättade för människorna där om Kristus. Folket lyssnade uppmärksamt till vad han hade att säga när de såg de märkliga under han gjorde. Många onda andar drevs ut och lämnade sina offer under högljudda rop och skrik, och många som hade varit förlamade eller handikappade på annat sätt blev botade. Därför blev det stor glädje i den staden. En man som hette Simon hade sysslat med svart magi i många år. Han var en mycket inflytelserik och självsäker man, eftersom han kunde göra häpnadsväckande saker. Faktum är att samarierna ofta talade om honom som messias. Men nu trodde de på Filippos budskap om Guds rike och att Jesus var messias. Många män och kvinnor döptes och Simon själv kom till tro och blev döpt. Sedan följde han Filippos vart han gick och han häpnade över de under Filippos gjorde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att folket i Samarien hade tagit emot Guds ord sände de Petrus och Johannes till dem. Så snart de två kom dit började de be för alla de nyomvända att de skulle få ta emot den helige ande. Anden hade nämligen inte ännu kommit över någon av dem. De hade bara döpts i Herren Jesu namn. Petrus och Johannes lade därför sina händer på de troende och de tog då emot den helige ande. När Simon såg att den helige ande förmedlades genom att apostlarna lade sina händer på människors huvuden erbjöd han dem pengar för att få samma förmåga. Låt mig också få denna makt, utbrast han, så att människor får den helige ande när jag lägger mina händer på dem. Men Petrus svarade, dina pengar, liksom du själv, kommer att gå förlorade för alltid. Tror du att Guds gåva kan köpas? Du kan inte ha någon del i detta, för ditt hjärta är inte rent inför Gud. Vänd om från din stora ondska och be till Gud. Kanske kommer han ändå att förlåta dina onda tankar. Jag ser att det finns avundsjuka och synd i ditt hjärta. Be för mig, ropade Simon, så att inte detta fruktansvärda händer mig. Sedan de vittnat och predikat ordet i Samarien återvände Petrus och Johannes till Jerusalem. På vägen stannade de i flera byar i landskapet för att också där predika de goda nyheterna. Men en Herrens ängel visade sig för Filippos och sa till honom, gå ut på vägen som går från Jerusalem genom Gazaöknen och som ligger öde och se till att du kommer dit mitt på dagen. Han gjorde det och där på vägen kom ingen mindre än Etiopiens finansminister, en man med stort inflytande hos drottningen. Han hade rest till Jerusalem för att be i templet och nu var han på väg tillbaka i sin vagn och satt och läste högt ur profeten Jesajas bok. Den helige ande sa till Filippos, gå fram till vagnen och gå bredvid den. Filippos rusade fram och hörde vad mannen läste och frågade, förstår du det du läser? Hur skulle jag kunna göra det när det inte finns någon som undervisar mig? Svarade mannen, och han bad Filippos stiga upp i vagnen och sätta sig bredvid honom. Det ställe i skriften han hade läst var detta. Han leddes bort som ett får för att slaktas, och som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. I sin förnedring blev han nekad rättvisa, och vem kan beskriva den stora ondska som fanns i människorna omkring honom? För hans liv rycktes bort från jorden. Mannen frågade Filippos, talade Jesaja om sig själv eller om någon annan? Filippos började då, med utgångspunkt från det profetordet, att predika de goda nyheterna om Jesus Kristus. Medan de reste vägen fram kom de till en vattendamm. Då sa mannen, titta där, där finns vatten. Skulle jag inte kunna bli döpt här? Visst kan du det, svarade Filippos, om du tror av hela ditt hjärta. Och mannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han stannade vagnen och tillsammans steg de ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de kom upp ur vattnet förde Herrens ande bort Filippos och mannen såg honom aldrig mer och han fortsatte sin resa full av glädje. Filippos sågs därefter i Ashdod och i stad efter stad på vägen till Caesarea förkunnade han de goda nyheterna.
Kapitel 9. Men Saulus, som var fylld av hat och mordlust och ville ta livet av varenda kristen, gick till översteprästen i Jerusalem. Han bad att få ett brev adresserat till synagogorna i Damaskus med order om att man skulle hjälpa honom att ta fast de troende som fanns där, både män och kvinnor, så att han kunde föra dem som fångar till Jerusalem. Men när han var på väg och närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett blixtrande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa, Saulus, Saulus, varför förföljer du mig?
Vem är du, herre?
Svarade han. Rösten sa, jag är Jesus, den som du förföljer. Res dig nu upp och gå in i staden och vänta där så ska du få veta mera. Männen som var tillsammans med Saulus stod där alldeles stumma av förvåning, för de hörde ljudet av rösten men såg inget. När Saulus så småningom reste sig från marken märkte han att han inte kunde se. Man var tvungen att leda honom in i Damaskus.
Där stannade han i 3 dagar, fortfarande helt blind, och han varken åt eller drack på hela tiden. Men i Damaskus fanns det en troende man som hette Ananias. Herren talade till honom i en syn och sa: Ananias. Ja, herre, svarade han. Och Herren sa: gå till Raka gatan, till det hus där det bor en man som heter Judas, och fråga efter Saulus från Tarsos. Han ber till mig just nu, för jag har i en syn visat honom att en man som heter Ananias ska komma in och lägga sina händer på honom så att han kan se igen. Men herre, utropade Ananias, jag har hört om allt det fruktansvärda den mannen gjort mot de troende i Jerusalem, och vi vet att han har en häktningsorder med sig från överste prästerna. De har gett honom fullmakt att arrestera varenda troende i Damaskus. Men Herren sa: gå och gör som jag säger, för jag har valt ut Saulus till att vara mitt redskap. Han ska föra mitt ord till länder och kungar och till Israels folk, och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mig. Då gick Ananias dit och fann Saulus, och han lade sina händer på honom och sa: broder Paulus, Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen, har sänt mig för att du ska bli fylld med den helige ande och få din syn tillbaka. Och i samma ögonblick kunde Saulus se. Det var som om fjäll föll från hans ögon. Sedan blev han genast döpt. Därefter åt han och fick krafterna tillbaka. Han stannade hos de troende i Damaskus några dagar. Men så snart det var möjligt gick han till synagogan för att inför alla berätta de goda nyheterna, att Jesus verkligen är Guds son. Alla som hörde honom blev häpna. Är inte det här samma man som i Jerusalem så häftigt har förföljt alla som var anhängare till Jesus? Frågade de. Och vi har hört att han kom hit för att arrestera dem allesammans och ta dem med sig som fångar till översteprästerna. Men Saulus uppträdde med allt större kraft, och judarna i Damaskus kunde inte säga emot honom när han bevisade att Jesus verkligen är Kristus. Efter en tid beslutade de judiska ledarna att döda Saulus. Men Saulus fick höra om deras planer och att de bevakade stadsportarna natt och dag och var beredda att mörda honom. En natt firade därför några av hans nyomvända vänner ner honom från stadsmuren i en korg. När han sedan kom till Jerusalem försökte han träffa de troende, men alla var rädda för honom och ingen vågade lita på honom. Då följde Barnabas med honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på Damaskusvägen och om vad Herren hade sagt till honom och om hur han sedan ivrigt predikat om Jesus. Då accepterade de honom. Därefter var han ständigt tillsammans med de troende och talade frimodigt i Herrens namn. Men några grekisktalande judar som han diskuterade med sammangaddade sig för att mörda honom. När de andra troende hörde talas om detta tog de honom med sig till Caesarea och skickade sedan iväg honom till hans hemstad Tarsos. Nu levde församlingarna i Judén, Galileen och Samarien i fred. De troende växte i lydnad och lärde sig att leva i Herrens fruktan, och under den helige andes ledning kom många fler till tro. Petrus reste från plats till plats för att besöka dem, och på sina resor kom han också till de troende i staden Lydda. Där träffade han en man som hette Aeneas, som var förlamad och sängliggande sedan 8 år. Petrus sa till honom: Aeneas, Jesus Kristus har botat dig. Res dig upp och lägg ihop din säng. Omedelbart blev han botad. Och hela befolkningen i Lydda och Saron började tro på Herren när de såg Aeneas gå omkring frisk och kry. I staden Joppe fanns det en kvinna som hette Dorcas, en troende som alltid gjorde gott mot andra, särskilt mot de fattiga. Vid den tiden blev hon sjuk och dog. Hennes vänner gjorde henne i ordning för begravningen och lade henne i ett rum en trappa upp. Men när de hörde att Petrus var i närheten av Lydda skickade de 2 män dit för att be honom komma till dem i Joppe. Det gjorde han. Så snart han kom dit tog de honom med en trappa upp i huset där Dorcas låg. Rummet var fyllt av gråtande änkor som visade Petrus de förkläden och andra plagg som Dorcas hade gjort åt dem. Men Petrus sa till alla att gå ut. Sedan böjde han knä och bad. Därefter vände han sig till den döda och sa: res dig upp, Dorcas. Och då öppnade hon sina ögon. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp och ropade på de troende och änkorna för att de skulle komma in och se att hon levde. Nyheten spreds i hela staden och många började tro på Herren, och Petrus stannade en tid i Joppe och bodde då hos garvaren Simon.
Kapitel 10. I Caesarea bodde en romersk arméofficer som hette Cornelius. Han var befälhavare vid det italienska regementet. Han och hela hans familj ärade Gud och var mycket fromma.
Han gav generöst pengar till välgörenhet och var en flitig bedjare. En eftermiddag ungefär klockan 3 fick han i en syn se en Guds ängel som kom emot honom. Cornelius, sa ängeln. Cornelius stirrade skräckslagen på ängeln. Vad vill du, herre? Frågade han. Och ängeln svarade, Gud har hört dina böner och lagt märke till din stora generositet. Skicka nu några män till Joppe för att leta reda på en man som heter Simon Petrus, som bor hos garvaren Simon nere vid stranden. Be honom komma och besöka dig. Så snart ängeln hade försvunnit kallade Cornelius på 2 av sina tjänare och en from soldat, som var en av hans personliga livvakter. Han berättade för dem vad som hänt och skickade iväg dem till Joppe. Följande dag, när de närmade sig staden, gick Petrus upp på husets takterrass för att be. Det var mitt på dagen och han var hungrig och väntade på att få något att äta, men plötsligt fick han se en syn och blev helt tagen av den. Han såg himlen öppnas och något som såg ut som en stor segelduk upphängd i sina 4 hörn och som sänktes ner till marken. I duken fanns alla sorters djur, ormar och fåglar som alla var förbjudna för judarna att äta. Sedan sa en röst till honom, slakta djuren och ät. Aldrig, herre, svarade Petrus. Jag har aldrig hela mitt liv ätit sådana djur, för de är förbjudna i vår judiska lag. Rösten talade igen. Säg inte emot Gud. Om han säger att något är rent, så är det rent. Samma syn upprepades 3 gånger, sedan drogs duken upp till himlen. Petrus blev mycket förvirrad. Vad kunde synen betyda? Vad skulle han göra? Just då hade männen som sänds ut av Cornelius hittat huset och stod utanför porten och de frågade om det var där som Simon Petrus bodde. Under tiden, medan Petrus ännu var omtumlad av synen, sa den helige ande till honom, 3 män har kommit för att träffa dig. Gå ner och ta emot dem och följ med dem. Var inte orolig, för jag har sänt dem. Då gick Petrus ner. Jag är mannen ni söker, sa han. Vad är det ni vill? Då berättade de för honom om den romerske officeren Cornelius. Han är en god och from man och mycket omtyckt av judarna. Nu har en ängel sagt till honom att skicka efter dig för att du ska uppenbara Guds vilja för honom. Petrus bjöd in dem och gav dem logi över natten. Dagen därpå följde han med dem, liksom några andra troende från Joppe. Nästa dag kom de fram till Caesarea där Cornelius väntade på honom. Han hade samlat alla sina släktingar och närmaste vänner för att de skulle få träffa Petrus. När Petrus steg in i huset föll Cornelius bävande på knä framför honom och tillbad honom. Men Petrus sa, res dig upp, jag är inte någon gud. Då reste han sig och de samtalade en stund och sedan gick de in i rummet där de andra hade samlats. Petrus sa till dem, ni vet att det är emot den judiska lagen att jag går in i ett icke-judiskt hem på det här viset. Men Gud har genom en uppenbarelse lärt mig att jag aldrig ska nedvärdera någon människa. Därför kom jag så snart ni skickade efter mig. Säg mig nu vad det är ni vill. Cornelius svarade, för 4 dagar sedan bad jag som vanligt just så här dags på eftermiddagen. Då plötsligt en man, klädd i skinande kläder, stod framför mig. Han sa till mig, Cornelius, dina böner har blivit hörda och Gud kommer ihåg hur generös du varit. Skicka nu några män till Joppe och kalla hit Simon Petrus, som bor i garvaren Simons hus nere vid stranden. Därför skickade jag omedelbart efter dig och jag är glad att du kom så snart. Nu är vi alla här inför Herren och väntar ivrigt på att få höra vad han har sagt till dig att du ska berätta för oss. Då svarade Petrus, jag ser nu mycket tydligt att Gud inte bara är intresserad av judarna. Hos varje folk finns sådana som tillber honom och gör sådant som behagar honom. Jag är säker på att ni har hört om de goda nyheterna för Israels folk. Att man kan få frid med Gud genom Jesus, Messias, som är skapelsens herre. Detta budskap har spridits i hela Judén. Det började med Johannes döparen i Galileen. Och utan tvivel vet ni att Gud gav sin makt och sin helige ande till Jesus från Nazaret. Och att han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var besatta av onda andar, för Gud var med honom. Vi apostlar är vittnen till allt han gjorde, både i Israel och i Jerusalem, där han blev avrättad på ett kors. Men 3 dagar senare förde Gud honom tillbaka till livet och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för vissa vittnen som Gud tidigare valt ut, nämligen för oss, vi som åt och drack med honom efter det att han uppstått från de döda. Och han skickade iväg oss för att predika de goda nyheterna överallt och för att vittna om att Jesus har fått i uppdrag av Gud att vara domare över alla, både levande och döda. Och alla profeterna har skrivit om honom och sagt att var och en som tror på honom ska få sina synder förlåtna genom hans namn. Medan Petrus fortfarande talade blev de som lyssnade fyllda av den helige ande. Judarna som hade kommit tillsammans med Petrus blev förvånade över att den helige ande gavs också åt dem som inte var judar. Men det rådde inget tvivel om det, för de hörde att de talade i tungor och lovprisade Gud. Då frågade Petrus, har någon något emot att jag döper dem när de nu har tagit emot den helige ande, precis som vi har gjort? Därefter döpte han dem i Jesu Kristi namn. Cornelius bad honom sedan att stanna hos dem några dagar.
Kapitel 11. Snart nåddes apostlarna de andra i Judén av nyheten att andra än judar blev omvända. Men när Petrus kom tillbaka till Jerusalem diskuterade de judiska kristna detta med honom. Du har umgåtts med andra än judar och till och med ätit med dem, anklagade de honom. Då berättade Petrus för dem vad som hade hänt. En dag i Joppe såg jag en syn medan jag bad. En stor duk släpptes ner i sina fyra hörn från himlen. I duken fanns alla sorters djur, ormar och fåglar, sådana som vi inte får äta. Och jag hörde en röst säga, slakta och ät. Aldrig, herre, svarade jag, för jag har aldrig ätit något som är förbjudet i våra judiska lagar. Men rösten hördes igen, säg inte att något är orent om Gud har sagt att det är rent. Detta hände tre gånger innan duken och allt som fanns i den drogs upp till himlen igen. Just då kom tre män till huset där jag bodde. De ville ta mig med till Caesarea. Den helige ande sa till mig att följa med dem och inte oroa mig för att de inte var judar. De här sex bröderna följde med mig och vi kom snart till huset där mannen som skickat iväg budbärarna bodde. Han talade om för oss att en ängel hade visat sig för honom och sagt till honom att sända budbärare till Joppe för att hämta Simon Petrus. Han ska tala om hur du och hela din familj ska bli frälsta, hade ängeln sagt till honom. Därför började jag berätta för dem om de goda nyheterna. Men jag hade inte hunnit långt förrän den helige ande kom över dem, precis som den kom till oss den första tiden. Då tänkte jag på Herrens ord när han sa, Johannes döpte er med vatten, men ni ska bli döpta med den helige ande. Och eftersom det var Gud som gav dessa icke-judar samma gåva som han gav till oss när vi trodde på Herren Jesus Kristus, kunde jag då sätta mig emot det. När de andra hörde detta föll alla deras invändningar till marken och de började lovprisa Gud. Ja, sa de, Gud har också gett andra än judar förmånen att få komma till honom och ta emot evigt liv. De troende som flytt från Jerusalem under förföljelsen efter Stefanos död hade nu kommit ända till Fenikien, Cypern och Antiochia. Under vägen hade de spritt de goda nyheterna, men bara till judarna. Men några av de troende som reste till Antiochia från Cypern och Kyrene vittnade om Herren Jesus för några greker. Och Herren var med dem och välsignade vittnesbördet så att flera av dem blev kristna. När församlingen i Jerusalem hörde vad som hade hänt skickade de Barnabas till Antiochia för att hjälpa de nyomvända. När han kom fram och såg hur Gud hade välsignat dessa människor blev han glad och uppmuntrade dem att hålla sig nära Herren, vad det än skulle kosta. Barnabas var en kärleksfull man, fylld av den helige ande och stark i tron och många människor fann vägen till Jesus Kristus. Sedan reste Barnabas till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tillsammans for de till Antiochia. Där stannade de båda två under ett helt år och undervisade många nyomvända. Det var i Antiochia som de troende först kallades kristna. Under denna tid kom några profeter dit från Jerusalem. Och en av dem, som hette Agabus, reste sig upp i en gudstjänst och förutsa genom den helige ande att en tid av svår svält skulle komma över världen. Det skedde också under Claudius regering. De troende beslutade därför att skicka understöd till de kristna i Judén och att de skulle ge så mycket som var och en kunde. De gjorde det och överlämnade sina gåvor till Barnabas och Saulus för att de skulle ta dem med sig till de äldste i församlingen i Jerusalem.
Kapitel 12. Vid denna tid satte kung Herodes igång med en svår förföljelse av de troende, och aposteln Jakob, Johannes bror, halshögg han. När Herodes såg att detta föll i god jord hos de judiska ledarna, arresterade han Petrus under påskhögtiden. Man fängslade honom och lät en vaktstyrka på inte mindre än 16 soldater bevaka honom. Herodes hade tänkt överlämna Petrus till judarna för att döma honom efter påsken, men församlingen bad ivrigt att Gud skulle beskydda honom. Kvällen innan han skulle ställas inför rätta sov han fastkedjan mellan två soldater, medan andra stod vakt utanför fängelseportarna. Plötsligt fylldes cellen av ljus, och en Herrens ängel stod bredvid Petrus. Ängeln väckte honom och sa, skynda dig, res dig upp. och kedjorna föll från hans handleder. Sedan sa ängeln till honom, ta ditt bälte och dina skor på dig och svep manteln omkring dig och följ mig. Petrus lydde och gick ut ur cellen och följde efter ängeln, men hela tiden trodde han att det var en dröm eller en syn och inte något som hände i verkligheten. De passerade den första och den andra vaktposten och kom så till järnporten mot gatan, och porten öppnade sig för dem. Det var bara att gå ut, och de promenerade så ett stycke tillsammans nedför gatan, sedan lämnade ängeln honom plötsligt. Petrus fattade till slut vad som hade hänt. Det är verkligen sant, sa han för sig själv. Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes och från vad judarna hade tänkt göra med mig. Han gick därefter till Marias hem, där många var samlade till bön. Det var hos den Maria som var mor till Johannes Markus. Han bultade på porten och en flicka som hette Rode kom för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så överlycklig att hon sprang tillbaka in i huset och berättade för alla att Petrus stod utanför på gatan. Men de trodde henne inte. Du är galen, ropade de. När hon stod på sig sa de, det kanske är hans ängel. De kan ha dödat honom. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de till slut kom och öppnade porten blev de utom sig av häpnad. Han bad dem då vara tysta och berättade för dem vad som hade hänt och hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Berätta det här för Jakob och de andra, sa han. Sedan lämnade han dem för att söka upp en säkrare plats. På morgonen blev det stor uppståndelse i fängelset. Vad hade hänt med Petrus? När Herodes skickade efter honom och inte fick tag i honom, arresterade han de 16 vakterna och höll krigsrätt. Han lämnade därefter staden för att bo i Caesarea en tid. Medan han var i Caesarea kom en delegation från Tyros och Sidon och ville träffa honom. Det rådde ett mycket spänt förhållande mellan Herodes och dessa båda städer, men delegaterna blev vänner med den kungliga sekreteraren som hette Blastos och de bad nu om fred. Deras städer var nämligen ekonomiskt beroende av handel med Herodes land. De fick audiens hos Herodes. När dagen för mötet kom tog han på sig den kungliga manteln, satte sig på sin tron och talade till dem. När han hade slutat tala hyllade folket honom och ropade, det är en gud som talar och inte en människa. I samma ögonblick slog en herrens ängel Herodes med en sjukdom som gjorde att han fylldes av maskar och dog. Det skedde därför att han tog emot människors tillbedjan istället för att ge äran åt Gud. Men Guds goda nyheter spred sig snabbt och många människor kom till tro. Barnabas och Saulus besökte nu Jerusalem och så snart de hade avslutat sitt uppdrag där återvände de till Antiochia och tog Johannes Markus med sig.
Kapitel 13. Bland profeterna och lärarna i församlingen i Antiochia fanns Barnabas och Symeon, som också kallades den svarte mannen, Lucius från Kyrene, Manaen, fosterbror till kung Herodes och Saulus. En dag när dessa män bad och fastade sa den helige ande, avdela Barnabas och Saulus för den speciella uppgift som jag har kallat dem till. Sedan de fastat ytterligare och bett lade männen sina händer på dem och skickade iväg dem. Utsända på detta sätt av den helige ande reste de till Seleukia och seglade sedan till Cypern. När de kom till staden Salamis gick de till den judiska synagogan och predikade. Johannes Markus följde med dem som medhjälpare. Därefter reste de från stad till stad på hela ön och predikade. Slutligen kom de till Paphos. Där träffade de en trollkar, en falsk judisk profet som hette Barjesus. Han hade slagit sig ner hos landshövdingen Sergius Paulus, en mycket klok och förståndig man. Landshövdingen bjöd hem Barnabas och Saulus till sig för han ville höra Guds ord. Men trollkaren Elymas, som han hette på grekiska, var emot det och uppmanade landshövdingen att inte bry sig om vad Saulus och Barnabas sa. Ja, han försökte på alla sätt hindra honom från att tro på Herren. Men Saulus, som också kallade sig Paulus, blev då fylld av helig ande och spände ögonen i trollkaren och sa, du djävulens son, som är full av list och fräckhet och som är fiende till allt som är gott, ska du aldrig sluta med att göra motstånd mot Herren. Nu har Gud lagt sin straffande hand på dig och du kommer snart att bli blind. Genast sänkte sig dimma och mörker över honom och han började gå omkring och letade efter någon som kunde hålla honom i handen och leda honom. Men när landshövdingen såg vad som hade hänt trodde han och häpnade över kraften i Guds budskap. Därefter lämnade Paulus och de som reste tillsammans med honom Paphos med ett skepp och for till Perge i Turkiet. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem.
Men Barnabas och Paulus fortsatte till Antiochia, en stad i provinsen Pisidien. På sabbatsdagen gick de till synagogan för att vara med om gudstjänsten. Efter den vanliga läsningen ur Moseböckerna och ur profeterna skickade de som var ansvariga för gudstjänsten ett meddelande till dem. Bröder, om ni har någon förmaning att ge oss så kom fram och gör det. Då reste Paulus sig och gav tecken med handen till dem. Israelitiska män, började han, och alla andra här som fruktar Gud. Israels Gud utvalde våra förfäder och visade dem sin välvilja i Egypten, då han på ett underbart sätt ledde dem ut ur deras slaveri. Och han såg till dem i 40 år när de vandrade runt i öknen. Sedan utrotade han 7 folk i Kanaan och gav detta land i arv till Israel. Sedan hade de domare som härskade i ungefär 450 år. Därefter kom profeten Samuel. Sedan tiggde folket om en kung, och Gud gav dem Saul, Kis son, en man ur Benjamins stam som regerade i 40 år. Men Gud avsatte honom och ersatte honom med David. Om honom sa Gud, David, Jesajas son, är en man efter mitt eget hjärta. Han kommer att lyda mig, och det är en av kung Davids ättlingar, Jesus, som är den Israels frälsare som Gud har lovat oss. Men innan han kom predikade Johannes döparen att alla i Israel måste vända sig från sina synder till Gud. När Johannes uppgift närmade sig sitt slut sa han, jag är inte Messias, men han kommer snart, och i jämförelse med honom är jag ingenting värd. Bröder, Abrahams söner och också alla ni andra här som ärar Gud, denna frälsning gäller oss alla. Judarna i Jerusalem och deras ledare uppfyllde vad profeterna sagt genom att döda Jesus. De kände inte igen honom och förstod inte att han var den som profeterna hade skrivit om, fastän de hört profeternas ord läsas varje sabbatsdag. De kunde inte finna något giltigt skäl att avrätta honom, men bad ändå Pilatus döda honom. När de uppfyllt allt vad profeterna hade sagt om hans död, tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. Men Gud förde honom tillbaka till livet, och han visade sig många gånger under de följande dagarna för de män som hade följt med honom från Galileen till Jerusalem. Dessa män har sedan hela tiden vittnat om detta bland Israels folk. Och nu är Barnabas och jag här för att ge er de goda nyheterna. Guds löfte till våra förfäder har uppfyllts i vår tid genom att Gud förde Jesus tillbaka till livet. Det är vad den andra salmen talar om när den säger om honom, idag har jag hedrat dig som min son. För Gud hade lovat att Jesus skulle uppstå från de döda och att han aldrig mer skulle dö. Detta är klart uttryckt i skriften som säger, jag ska ge er den underbara välsignelse som jag lovade David. I en annan salm förklarar han mera uttryckligt. Gud ska inte låta sin helige förmultna. Det var inte en hänvisning till David, för efter det att David hade tjänat sin samtid enligt Guds vilja, dog han och blev begravd och hans kropp förmultnade. Nej, det var en hänvisning till någon annan, någon som Gud förde tillbaka till livet och vars kropp inte förstördes av döden. Bröder, lyssna. I denne man, Jesus, finns det förlåtelse för era synder. Alla som tror på honom blir fria från all skuld och förklarade rättfärdiga, något som den judiska lagen aldrig kunnat göra. Men tänk er för, låt inte profeternas ord bli verklighet hos er. För de sa, se här och gå under, ni som föraktar sanningen, för jag ska göra något under er tid, någonting som ni inte kommer att tro när ni hör det berättas. När människorna lämnade synagogan den dagen bad de Paulus komma tillbaka och tala till dem veckan därpå. Och många judar, men också andra fromma, följde med Paulus och Barnabas när de församlade skildes åt. Och de uppmanade dem båda att inte ställa sig avvisande till Guds nåd. Följande vecka kom nästan hela staden för att höra dem förkunna Guds ord. Men när de judiska ledarna såg allt folk blev de avundsjuka och började förlöjliga och protestera mot allt vad Paulus sa. Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt. Det är nödvändigt att de goda nyheterna först förkunnas för judarna, men eftersom ni avvisar dem och anser er själva ovärdiga det eviga livet, ja då vänder vi oss till andra. För det är vad Herren befallde när han sa, jag har gjort er till ett ljus för jordens alla folk, för att leda dem från jordens yttersta gräns till att ta emot min frälsning. När de som inte var judar hörde detta blev de mycket glada, och alla som var utsedda till evigt liv började tro. På så sätt blev Guds ord spritt i hela det området. Då hetsade de judiska ledarna upp både fromma kvinnor och ansedda män i staden och satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev ut dem ur staden. Då lämnade de staden åt sitt öde och fortsatte till Ikonion, och de nyomvända fylldes av glädje och helig ande.
Kapitel 14. I staden Ikonion gick Paulus och Barnabas tillsammans till synagogan och predikade med sådan kraft att många, både judar och icke-judar, kom till tro. Men de judar som föraktade Guds ord förtalade Paulus och Barnabas och sa allt möjligt ont om dem. Trots detta stannade de där en längre tid och vittnade frimodigt, och Herren bevisade att deras budskap om nåd var från honom, för han gav dem kraft till att göra under och tecken. Men folket i staden hade delade meningar om dem. Några höll med de judiska ledarna och andra höll med apostlarna. När Paulus och Barnabas fick veta att man tänkte hetsa en grupp av både judar och andra, såväl som judiska ledare, till att anfalla dem och stena dem, flydde de för sina liv och begav sig till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien. De besökte också trakten däromkring och predikade de goda nyheterna. Medan de var i Lystra träffade de en man som hade varit handikappad sedan födseln och aldrig hade kunnat gå. Han lyssnade när Paulus talade, och Paulus lade märke till honom och såg att han hade tro nog att bli botad. Därför ropade Paulus till honom: "Res dig upp!" Och mannen hoppade upp och började gå. När folket som lyssnade såg vad Paulus hade gjort, ropade de på sin lokala dialekt: "De här männen är gudar i mänsklig gestalt." De trodde nämligen att Barnabas var den grekiska guden Zeus och att Paulus var Hermes, eftersom det var han som var den främste talaren. Prästen i Zeus-templet, som låg i utkanten av staden, kom med blomsterkransar och oxar som han tillsammans med allt folket tänkte offra framför stadsporten. Men när det gick upp för Barnabas och Paulus vad som höll på att hända, rev de sönder sina kläder och rusade rakt in i folkhopen och ropade: "Människor, vad tar ni er till? Vi är bara vanliga mänskliga varelser som ni. Vi har kommit hit för att ge er de goda nyheterna. Ni måste sluta upp med att tillbe dessa hjälplösa gudar och istället be till den levande guden som har skapat himlen och jorden och havet och allt som finns i det. Hittills har han tillåtit att folket gått sina egna vägar, men ändå lämnade han dem aldrig utan bevis på att han lever. Ni har alltid blivit påminda om honom, till exempel genom allt det goda han har gjort mot er. Ni har fått regn och goda skördar, och det har gett er mat och gjort er glada." Men trots detta kunde Paulus och Barnabas med nöd och näppe hindra folket från att offra åt dem. Några dagar senare kom ett par judar från Antiochia och Ikonion och retade upp folkmassorna och lyckades med att få med dem på sin sida. De stenade Paulus och släpade honom ut ur staden av allt att döma död. Men när de troende samlades runt honom reste han sig upp och gick tillbaka in i staden, och nästa dag gav han sig av till Derbe tillsammans med Barnabas. När de hade predikat de goda nyheterna där och vunnit många lärjungar återvände de till Lystra, Ikonion och Antiochia, där de hjälpte de troende att växa i kärlek till Gud och till varandra. De uppmuntrade dem att hålla ut i tro trots alla förföljelser och påminde dem om att vägen till Guds rike går genom många svårigheter. Paulus och Barnabas tillsatte också äldstebröder i varje församling och fastade och bad för dem och överlämnade dem åt den Herre som de trodde på. Sedan reste de tillbaka genom Pisidien och Pamfylien och predikade på nytt de goda nyheterna i Perge. Därefter fortsatte de till Attaleia. Slutligen återvände de med båt till Antiochia, där deras resa hade börjat och där de var när Gud sände ut dem för den uppgift som de nu avslutat. När de kom fram samlade de alla troende och berättade om resan och om hur Gud hade öppnat trons dörr också bland icke-judar. Och de stannade en ganska lång tid hos de troende där.
Kapitel 15. Medan Paulus och Barnabas var i Antiochia kom några män från Judén och började undervisa de troende. De sa att om man inte följde den gamla judiska omskärelseeden kunde man inte bli frälst. Paulus och Barnabas diskuterade och resonerade med dem om detta ganska länge. Till slut skickade de troende dem till Jerusalem tillsammans med några män från platsen för att samtala med apostlarna och de äldste om denna fråga. Sedan hela församlingen hade tagit avsked av dem och följt dem ut ur staden gick de till Jerusalem. På vägen dit stannade de i Fenikiens och Samariens städer för att besöka de troende och berätta för dem att också andra folk omvände sig till Gud, vilket gladde dem alla. När de kom fram till Jerusalem blev de hjärtligt mottagna av församlingen och alla apostlar och äldste. Paulus och Barnabas berättade om vad Gud hade gjort genom deras arbete. Då reste sig några män som hade varit fariseer före sin omvändelse och förklarade att alla omvända som inte var judar måste omskäras och att man skulle kräva att de följde alla judiska seder och ceremonier. Apostlarna och församlingens äldste beslutade därför att hålla ett senare möte för att avgöra frågan. Efter en lång diskussion under detta möte reste sig Petrus och talade till dem.
Bröder, ni vet alla att Gud för länge sedan valde ut mig till att predika de goda nyheterna för andra än judar, för att de också skulle komma till tro. Gud som känner människornas hjärtan har visat att han tar emot dem också genom att ge dem den helige ande på samma sätt som han gav anden till oss. Han gjorde inte heller där någon skillnad mellan oss och dem, för alla de som trodde på honom befriade han från synd. Ska nu ni försöka tillrättavisa Gud genom att lägga en börda på andra folk som varken vi eller våra förfäder kunde bära? Tror ni inte att alla blir frälsta på samma sätt genom att ta emot Herren Jesus? Det blev ingen ytterligare diskussion, och alla lyssnade nu när Paulus och Barnabas berättade om de under som Gud hade gjort genom dem. När de hade slutat reste sig Jakob. Bröder, sa han, lyssna på mig. Petrus har berättat om den gång då Gud först besökte andra än judar för att bland dem välja ut ett folk som ska ära hans namn. Och att de omvände sig stämmer överens med vad profeterna har sagt. Lyssna till exempel på dessa ord från profeten Amos. Därefter säger Herren, ska jag komma tillbaka och förnya det brutna avtalet med David så att också hedningarna ska finna Herren, alla de som tillhör mig. Det är vad Herren säger, han som visar oss de planer han gjort upp från början. Min mening är att vi inte ska kräva att de som inte är judar och som vänder sig till Gud ska lyda våra judiska lagar. Det räcker att vi skriver till dem och ber dem låta bli att äta kött som offrats till avgudar och avhålla sig från utomäktenskapliga förbindelser och från att äta kött från kvävda djur som fortfarande har blod i sig. Mot detta har man nämligen predikat i varje judisk synagoga i varje stad varenda sabbatsdag generation efter generation. Sedan beslutade apostlarna och de äldste och hela församlingen att man skulle sända representanter till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas för att rapportera om detta. De män som valdes ut var två av församlingsledarna, Judas som också kallades Barsabas och Silas. Så här löd det brev som de fick med sig. Från apostlarna, de äldste och bröderna i Jerusalem, till de kristna i Antiochia, Syrien och Kilikien, varma hälsningar. Vi har fått veta att några troende härifrån har oroat er och ifrågasatt er frälsning, men de har inte haft något sådant uppdrag från oss. Sedan vi enhälligt fattat vårt beslut har vi ansett det vara lämpligt att tillsammans med våra älskade bröder Barnabas och Paulus sända två officiella representanter som har riskerat sina liv för Herrens Jesu Kristi skull. De här männen, Judas och Silas, kommer muntligen att bekräfta vad vi beslutat angående er fråga. Den helige ande och vi har nämligen ansett att det är riktigt att inte lägga någon börda av judiska lagar på er. Men ni ska absolut låta bli att äta mat som offras till avgudar, liksom kött av kvävda djur där blodet fortfarande finns kvar. Naturligtvis ska ni också avhålla er från utomäktenskapliga förbindelser. Om ni noga följer detta är det tillräckligt. Farväl. De fyra budbärarna reste omedelbart till Antiochia och där samlade de alla kristna till ett stort möte och överlämnade brevet. Och det blev stor glädje i hela församlingen när de läste det. Sedan talade Judas och Silas ingående med de troende och styrkte dem i deras tro. Bägge hade nämligen profetiska gåvor. De stannade där i flera dagar och därefter for de tillbaka till Jerusalem med tack och hälsningar till ledarna som hade sänt dem. Paulus och Barnabas stannade kvar i Antiochia för att hjälpa de andra som predikade ordet och undervisade där. En tid senare föreslog Paulus Barnabas att de skulle återvända till Turkiet och besöka de städer som de tidigare predikat de goda nyheterna i och för att se till de nyomvända. Barnabas instämde i förslaget och ville ta med sig Johannes Markus, men Paulus tyckte inte alls om den idén eftersom Johannes Markus hade övergett dem i Pamfylien. Deras oenighet om detta blev så djup att de skildes åt. Barnabas tog Markus med sig och seglade till Cypern, medan Paulus valde Silas. Sedan for han med de troendes välsignelse till Syrien och Kilikien för att uppmuntra församlingarna där.
Kapitel 16.
Paulus och Silas reste först till Derbe och sedan vidare till Lystra. Där träffade de Timotheus, en troende som var son till en kristen judinna, men vars far var grek. Timotheus hade stort förtroende bland bröderna i Lystra och Ikonion. Därför bad Paulus honom att följa med dem på deras resa. Av hänsyn till judarna i området omskar han Timotheus innan de reste vidare, för alla visste att hans far var grek och inte hade tillåtit detta förut. Sedan reste de från stad till stad och berättade om vad apostlarna de äldste i Jerusalem beslutat när det gällde icke-judar. Och församlingarnas tro växte till för var dag och allt fler slöt sig till dem. Sedan reste de genom Frygien och Galatien. Den helige ande hade nämligen sagt till dem att inte resa till den turkiska provinsen Asien den här gången. Därför följde de gränsen till Mysien och fortsatte därefter till Bitynien, men Jesu ande tillät dem inte att resa in i den provinsen. Istället fortsatte de genom Mysien till staden Troas. Den natten fick Paulus se en syn. I sin dröm såg han en man borta i Makedonien i Grekland som bad honom, kom över hit och hjälp oss. Det avgjorde saken. Vi bestämde oss för att resa till Makedonien. Vi kunde nämligen bara dra den slutsatsen att Gud ville sända oss dit för att predika de goda nyheterna där. Vi gick ombord på en båt i Troas och seglade direkt till Samotrake och följande dag till Neapolis. Till slut nådde vi Filippi, en romersk koloni alldeles innanför den makedoniska gränsen. Där stannade vi i flera dagar. På sabbatsdagen gick vi ut ur staden till en flodstrand där vi visste att en del människor brukade träffas för att be. Vi undervisade några kvinnor som kom dit i skriften. En av dem hette Lydia, en affärskvinna från Thyatira som sålde purpurtyg. Hon hade en uppriktig tro på Gud och när hon lyssnade till oss öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog emot allt som Paulus sa. Hon lät döpa sig tillsammans med hela sin familj och sedan bad hon oss att bli hennes gäster. Om ni verkligen tror att jag tillhör Herren, sa hon, så kom och bo i mitt hem. Och hon trugade oss tills vi lydde. När vi en dag var på väg till stället vid floden där vi brukade be, mötte vi en andebesatt slavflicka. Hon hade en spådomsande i sig och tjänade mycket pengar åt sina ägare. Flickan följde efter oss och ropade, de här männen är Guds tjänare och de har kommit hit för att tala om för er hur ni kan få era synder förlåtna. Detta upprepades varenda dag, tills Paulus en dag blev så upprörd att han vände sig om och sa till den onda anden i henne, jag befaller dig i Jesu Kristi namn att komma ut ur henne, och genast lämnade den onda anden henne. När hennes ägare såg att deras förtjänstmöjligheter gått upp i rök, grep de Paulus och Silas och släpade dem inför domarna på marknadsplatsen. De här judarna vänder upp och ner på vår stad, skrek de. De lär folket att göra sådant som är mot den romerska lagen. Hela folkmassan tog parti mot Paulus och Silas och domarna befallde att man skulle klä av dem till midjan och piska dem med spön. Gång på gång ven slagen över deras bara ryggar och efteråt blev de kastade i fängelset. Fångvaktaren, som riskerade livet om de flydde, tog därför inga risker utan placerade dem i den innersta fängelsecellen och låste fast deras ben i stockar. När Paulus och Silas mitt i natten bad och sjöng lovsånger till Herren och de andra fångarna lyssnade kom plötsligt en kraftig jordstöt. Fängelset skakades ända ner i grunden. Alla dörrar flög upp och kedjorna föll av fångarna. När fångvaktaren vaknade och fick se att fängelseportarna stod vidöppna trodde han att fångarna hade flytt och drog sitt svärd för att begå självmord. Men Paulus ropade till honom, stopp, gör dig inget illa, vi är alla här. Fångvaktaren som darrade av skräck bad nu om ljus och rusade till fängelsecellen. Där föll han på knä för Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, mina herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Du och hela din familj, svarade de. Sedan berättade de för honom och alla i hans hus om de goda nyheterna från Herren. Och fångvaktaren tog genast hand om dem och mitt i natten tvättade han deras sår och förband dem. Så döptes han och hela hans familj och därefter bjöd han hem dem till sitt hus och dukade fram en måltid åt dem. Och både han och hela hans familj var överlyckliga för att de hade kommit till tro. Följande morgon skickade domarna några polisbefäl till fångvaktaren med beskedet, släpp de här männen. Fångvaktaren talade då om för Paulus att de var fria och kunde gå. Men Paulus svarade, så lätt kommer de inte undan. De har offentligt slagit oss utan rättegång och fängslat oss. Men vi är romerska medborgare och nu vill de att vi ska lämna fängelset i hemlighet. Aldrig, be dem komma hit och själva frige oss. Polisbefälen rapporterade detta till domarna och när de hörde att Paulus och Silas var romerska medborgare blev de mycket rädda. De kom genast till fängelset och förde ut dem och bad och bönade att de skulle lämna staden. Men Paulus och Silas gick först till Lydias hus där de träffade de troende och uppmanade dem än en gång att stå fasta i tron. Sedan lämnade de staden.
Kapitel 17. Därefter tog de vägen genom städerna Amfipolis och Apollonia och kom till Thessaloniki där det fanns en judisk synagoga. Paulus gick som vanligt dit för att samtala med människorna och under 3 sabbatsdagar i rad förmedlade han skriftens ord till dem. Han förklarade profetierna om hur Messias måste lida och uppstå från de döda och bevisade att Jesus är Messias. Några av de judar som lyssnade blev övertygade och stödde Paulus och Silas.
Det gjorde också många greker, liksom ett stort antal förnäma kvinnor med högt anseende i staden. Men de judiska ledarna blev avundsjuka och lyckades få en massa löst folk från gatorna att attackera de troende. De stormade fram mot Jasons hus och tänkte ställa Paulus och Silas till svars inför myndigheterna och få dem straffade. Eftersom de inte fann dem där släpade de ut Jason och några av de andra troende och tog istället med sig dem till myndigheterna. Paulus och Silas har vänt upp och ner på hela världen och nu är de här och ställer till bråk i vår stad, ropade de. Och Jason har låtit dem komma in i sitt hem. Allihop är skyldiga till förräderi, för de säger att de har en annan kung än kejsaren, en egen kung som heter Jesus. Folket i staden, liksom domarna, blev mycket oroade av dessa rapporter och släppte dem inte fria förrän de hade fått borgen för dem. Den natten såg de kristna till att Paulus och Silas kom iväg till Beroia. Också där gick de till synagogan för att predika. Människorna i Beroia var mer mottagliga för Guds ord än de i Thessaloniki och lyssnade med glädje till budskapet. De granskade skrifterna varje dag för att kontrollera det som Paulus och Silas predikade och för att se om det verkligen var riktigt. Resultatet blev att många av dem började tro, däribland flera välkända grekiska kvinnor och många män. Men när judarna i Thessaloniki fick reda på att Paulus predikade i Beroia kom de dit och ställde till oro bland folket. De troende handlade snabbt och skickade Paulus vidare till kusten medan Silas och Timoteus stannade kvar. De som följde med Paulus fortsatte med honom till Aten. Sedan återvände de till Beroia med ett meddelande till Silas och Timoteus att de skulle skynda sig att komma efter. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han mer och mer upprörd över alla de avgudabilder han såg överallt i staden. Han gick till synagogan och där talade han till judarna och de gudfruktiga greker som fanns där. Och varje dag talade han på torget till alla som råkade vara där. Han träffade också några av de epikureiska och stoiska filosoferna. När han berättade för dem om Jesus och att han uppstått från de döda reagerade de genom att ropa "Han pratar smörja!" Eller "Han försöker pracka på oss en främmande religion." De tog honom med sig till Areopagen. "Kom och berätta mer för oss om den här nya religionen," sa de. "För det är ganska märkliga saker du har att säga och allt är nytt för oss." Detta var egentligen inget ovanligt, för alla atenare, såväl som alla utlänningar i Aten, tycks använda all sin tid till att diskutera de senaste idéerna på modet. Paulus ställde sig alltså framför dem på Areopagen och sa, "Atenare, jag har lagt märke till att ni är mycket religiösa, för när jag har promenerat omkring här har jag sett många altaren. Ett av dem hade inskriften åt den okände guden. Ni har bett till honom utan att veta vem han är, och nu vill jag berätta för er om honom. Han skapade världen och allt som finns i den. Eftersom han är himlens och jordens herre bor han inte i något tempel som är byggt av människor. Mänskliga händer kan inte tillfredsställa hans behov, för han har inga behov. Han ger liv och anda åt allt och fyller alla behov som finns. Han skapade alla folk från en enda människa och spred ut dem över hela jordens yta. Han bestämde människornas tider och stakade ut deras gränser. Hans syfte med allt detta var att de skulle söka Gud och kanske hitta vägen till honom och finna honom, även om han inte är långt borta från någon av oss. För det är i honom vi lever och rör oss och existerar, alldeles som en av era egna poeter säger. Vi är Guds barn. Om detta är sant så bör vi inte tänka oss Gud som en bildstod som människor tillverkat av silver eller guld eller huggit ut i sten. Gud har haft överseende med människans tidigare okunnighet om detta. Men nu vill han att alla ska lämna avgudarna och bara tillbe honom. Han har nämligen bestämt en dag då han rättvis ska döma världen genom den människa han har utvalt. Och han har bevisat detta genom att låta honom uppstå från de döda. När de hörde Paulus tala om en person som hade varit död men uppstått skrattade några. Men andra sa, "Vi vill höra mer om det där en annan gång." Det satte punkt för Paulus diskussion med dem, men några förenade sig med honom och kom till tro. Bland dem var Dionysios, en medlem av stadens domstol, och en kvinna som hette Damaris, och några andra.
Kapitel 18. Därefter lämnade Paulus Aten och for till Korint. Där blev han bekant med en jude som hette Aquila. Han var född i Pontus men hade nyligen kommit från Italien tillsammans med sin hustru Priscilla. De hade blivit utvisade ur Italien därför att kejsar Claudius hade befallt att alla judar måste lämna Rom. Paulus bodde och arbetade tillsammans med dem för de var tältmakare precis som han. Varje sabbatsdag gick Paulus till synagogan och försökte överbevisa både judar och greker. Och sedan Silas och Timoteus anlänt från Makedonien använde Paulus hela sin tid till att predika Guds ord och vittna för judarna om att Jesus är Messias.
Men när judarna sa emot honom och hädade och skrek glåpord om Jesus, borstade Paulus dammet av sin rock och sa: "Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är oskyldig och från och med nu tänker jag predika ordet för andra folk." Därefter tog han in hos Titius Justus, som trodde på Gud även om han inte var jude. Han bodde in till synagogan. Ledaren för synagogan hette Crispus. Han trodde på Herren och lät döpa sig tillsammans med hela sin familj, och det gjorde också många andra i Korint. En natt talade Herren till Paulus i en syn och sa: "Var inte rädd. Fortsätt tala och var inte rädd. Ge inte upp, för jag är med dig och inget kan skada dig. Många människor här tillhör mig." Paulus stannade därför 1,5 år i staden och undervisade om Guds sanningar. Men när Gallio blev landshövding över Akaja gick judarna till angrepp mot Paulus och förde honom inför landshövdingen för att dömas. De anklagade Paulus för att övertala människor att tillbe Gud på ett sätt som är emot den romerska lagen. Men just när Paulus skulle börja sitt försvarstal vände sig Gallio till judarna och sa: "Hör på judar, om det här vore ett fall som gällde något brott så skulle jag vara tvungen att lyssna på er. Men eftersom det helt enkelt bara är en dispyt om ord och personer i era egna judiska lagar kan ni ta hand om det själva. Jag är inte intresserad och jag kommer inte att lägga mig i det." Och han gick ut ur rådsalen. Då grep folkhopen Sostenes, den nya ledaren för synagogan, och misshandlade honom utanför rådsalen. Men Gallio struntade blankt i det. Paulus stannade i staden några dagar efter att detta hänt. Sedan sa han farväl till de kristna, tog Priscilla och Aquilla med sig och seglade till Syrien. I Kenkrehai rakade Paulus sitt huvud enligt judisk sed eftersom han hade gett ett löfte. När vi kom till Efesos hamn lämnade han oss på skeppet medan han gick till synagogan för att samtala med judarna. De bad honom stanna några dagar, men han kände på sig att han inte hade någon tid att förlora. "Jag måste först av allt hinna i tid till högtiden i Jerusalem", sa han. Men han lovade att återvända till Efesos senare om Gud tillät det, och så seglade vi vidare. Därefter stannade vi i Caesarea, och därifrån gjorde Paulus ett besök i församlingen i Jerusalem innan vi seglade vidare till Antiochia. När han varit där en tid återvände han till Galatien och Frygien och besökte alla de troende och uppmuntrade dem och hjälpte dem att växa i Herren. En jude som hette Apollos, en bibellärare och förkunnare, hade just kommit till Efesos från Alexandria i Egypten. Medan han var i Egypten hade någon berättat för honom om Johannes döparen och vad Johannes hade sagt om Jesus. Men det var allt han visste. Han hade inte hört hela berättelsen. Apollos predikade frimodigt och entusiastiskt i synagogan och sa: "Messias kommer, gör er färdiga att ta emot honom." Även Priscilla och Aquilla var där och hörde hans kraftfulla predikan. Efteråt tog de sig an honom och undervisade honom grundligare om Guds väg. Apollos hade tänkt resa till Grekland och de troende uppmuntrade honom att göra det. De skrev till sina trossyskon och bad dem välkomna honom. När han kom till Grekland blev han på ett fantastiskt sätt använd av Gud till att styrka församlingen. Han slog med kraft sönder alla de judiska argumenten i den offentliga debatten och bevisade genom skrifterna att Jesus verkligen är Messias.
Kapitel 19. Medan Apollos var i Korint reste Paulus genom landet till Efesos, där han fann flera lärjungar till Johannes döparen. "Tog ni emot den helige ande när ni började tro?" frågade han dem. "Nej," svarade de, "vi vet inte vad du menar. Vad är den helige ande?" "Vad trodde ni på när ni döptes?" frågade han. De svarade: "Det som Johannes döparen undervisade om." Då förklarade Paulus för dem att Johannes dop var ett uttryck för en önskan att lämna synden och vända sig till Gud, och att de som tog emot hans dop sedan måste fortsätta att tro på Jesus, den som Johannes sa skulle komma senare. Så snart de hörde detta lät de döpa sig i Herren Jesu namn. När Paulus sedan lade sina händer på dem tog de emot den helige ande, och de talade på främmande språk och profeterade. Tillsammans var det omkring 12 män. Sedan gick Paulus till synagogan och predikade frimodigt varje sabbatsdag under 3 månader och förklarade vad han trodde på och varför. Och många kom till tro på Jesus genom hans övertygande undervisning. Men några avvisade hans budskap och talade offentligt mot Kristus. Därför lämnade han dem och tog de troende med sig. Istället började han hålla möten i Tyrannos föreläsningssal, och han undervisade där varje dag. Detta pågick i 2 års tid, så att alla i provinsen Asien, både judar och greker, fick höra Herrens ord. Och Gud gav Paulus kraft att göra ovanliga under.
Till och med när näsdukar eller klädesplagg som han varit i beröring med lades på sjuka människor blev de botade, och om de var besatta av onda andar lämnade dessa dem. En grupp judar som reste från stad till stad och drev ut onda andar försökte använda sig av Herren Jesu namn. De uttalade bland annat följande besvärjelse: "Jag befaller dig vid Jesus, honom som Paulus predikar om, att komma ut." Sju söner till Skevas, en judisk präst, gjorde detta. Men när de provade det på en man som var besatt av en ond ande, svarade anden: "Jag känner Jesus och jag känner Paulus, men vilka är ni?" Och han kastade sig över två av dem och slog dem så att de flydde ut ur hans hus, nakna och blodiga. Berättelsen av vad som hade hänt spred sig snabbt till både judar och greker i hela Efesos, och folket i staden fylldes av stor respekt, och Herren Jesu namn blev ärat. Många av de troende som tidigare hade praktiserat svart magi bekände sina handlingar och plockade fram sina besvärjelseböcker och brände dem offentligt. Någon räknade ut att böckerna var värda ungefär 50 000 kronor. Det säger något om makten i Guds ord, och allt flera människor trodde på det. Efteråt kände sig Paulus manad av den helige ande att resa genom Grekland innan han återvände till Jerusalem. "Sedan måste jag resa till Rom", sa han. Han skickade sina två medhjälpare Timotius och Erastus i förväg till Grekland, men själv stannade han kvar en tid i Turkiet. Vid den tiden blev det oro i Efesos på grund av det som Paulus predikade. Upphovet till det hela var silversmeden Demetrios. Han hade många anställda och de tillverkade Diana-tempel i silver. Demetrios kallade sina män till ett möte tillsammans med andra anställda som hade liknande arbeten. Sedan talade han till dem och sa: "Mina herrar, den här tillverkningen ger oss goda inkomster. Som ni så väl vet av vad ni har sett och hört, har den här mannen Paulus övertygat många om att människogjorda gudar inte alls är några gudar. Detta har skadat affärerna, inte bara här i Efesos, utan i hela området. Naturligtvis talar jag inte bara om hur den här situationen kommer att påverka våra affärer och vårt anseende. Jag talar också om möjligheten av att den stora gudinnan Dianas tempel kommer att förlora sitt anseende. Och att Diana kommer att bli glömd, denna mäktiga gudinna som tillbeds inte bara i vår landsdel utan runt hela världen." När de hörde detta blev de mycket ilskna och började ropa: "Stor är Efesernas Diana!" En väldig folkmassa samlades och snart var hela staden i uppror. Alla rusade till friluftsteatern och drog med sig Paulus reskamrater Gaius och Aristarchus för att ställa dem inför rätta. Paulus ville då gå in på teatern, men lärjungarna tillät honom inte att göra det. Några av de romerska officerarna i området, som var vänner till Paulus, skickade också ett meddelande till honom och bad honom att inte riskera livet genom att gå in. Inne i teatern ropade alla och skrek, en del si, andra så. Allt var en enda stor röra. Och faktum är att de flesta inte ens visste varför de var där. Några judar fick syn på Alexandros i folkhopen och drog fram honom. Han bad dem vara tysta och försökte tala till dem. Men när människorna förstod att han var jude började de ropa och skrika igen och fortsatte med det i två timmar. "Stor är Efesernas Diana!" ropade de. "Stor är Efesernas Diana!" Till slut lyckades borgmästaren lugna dem så pass att han kunde börja tala. "Innevånare i Efesos," sa han. "Alla vet att Efesos är centrum för dyrkan av den stora Diana, vars bild föll ner till oss från himlen. Eftersom detta är ett odiskutabelt faktum så bör ni inte oroa er för vad som än sägs. Och ni bör inte göra något förhastat. Ändå har ni fört hit de här männen, som varken har stulit något från hennes tempel eller har smädat henne. Om Demetrios och hans hantverkar har något att anklaga dem för, så har vi domstolar som är i verksamhet, och domarna kan omedelbart ta upp fallet. Låt dem föra saken den lagliga vägen. Och om det finns klagomål i andra frågor, så kan de tas upp i de vanliga domstolssammanträdena. Det finns nämligen en risk att vi får stå till svars inför den romerska regeringen för oroligheterna idag. Det finns ju ingen orsak till dem. Om Rom kräver en förklaring så vet inte jag vad jag ska säga." Sedan bad han dem att gå, och de lydde honom och skingrades.
Kapitel 20. När allt var över skickade Paulus efter lärjungarna. Han höll ett avskedstal och tog farväl av dem och började sin resa till Grekland. På vägen dit talade han till de troende i alla städer som han kom till. Han stannade 3 månader i Grekland och skulle just segla till Syrien när han upptäckte att judarna sammangaddat sig mot honom och tänkte ta livet av honom. Därför beslutade han att först resa norrut genom Makedonien. Många män gjorde sällskap med honom ända från Turkiet. Det var Sopatros från Beroia, Pyrhos son,
Aristarkos och Secundus från Thessalonike, vidare Gaius från Derbe, Timotius samt Tychikos och Trofimos som var på väg hem till Turkiet. De hade rest i förväg och väntade på oss i Troas. Så snart påskhögtiden var över gick vi ombord på en båt i Filippi, norra Grekland, och 5 dagar senare kom vi till Troas i Turkiet där vi stannade en vecka. På söndagen samlades vi för att fira Herrens måltid och Paulus talade Herrens ord. Och eftersom han skulle resa följande dag talade han ända till midnatt. Rummet på övre våningen där vi var samlade var upplyst av många fladdrande oljelampor. En ung man som hette Eutychos somnade när Paulus talade så länge. Han satt på fönsterbrädan och föll ner från 3:e våningen och slog ihjäl sig. Paulus gick då ner och tog honom i sina armar. Oroa er inte, sa han. Han kommer att klara sig. Och det gjorde han. En känsla av både respekt och glädje fyllde alla de närvarande. Allesammans gick tillbaka upp och åt Herrens måltid tillsammans. Sedan fortsatte Paulus att tala ytterligare en stund och det hann bli morgon innan han slutligen lämnade dem. Paulus tog landsvägen till Assos medan vi andra reste dit i förväg med båt. Han förenade sig sedan med oss i Assos och vi seglade tillsammans till Mytilene. Nästa dag passerade vi Chios. Dagen därpå kom vi till Samos och en dag senare anlände vi till Miletos. Paulus hade bestämt sig för att inte stanna i Efesos den här gången. Han hade bråttom att hinna till Jerusalem för att kunna vara med om pingsthögtiden. När vi kom fram till Miletos skickade han ett meddelande till de äldste i församlingen i Efesos och bad dem komma ner till båten för att träffa honom. När de hade anlänt sa han till dem: ni vet att från den dag då jag satte min fot i Turkiet och till nu har jag ödmjukt tjänat Herren under tårar och under hot mot mitt liv på grund av judarnas sammansvärjningar. Ändå har jag aldrig tvekat att säga sanningen, vare sig offentligt eller i era hem. Jag har haft samma budskap till både judar och icke-judar och allvarligt uppmanat dem att vända sig från sin synd till Gud och tro på vår Herre Jesus Kristus. Och nu ska jag resa till Jerusalem, för jag dras oemotståndligt dit av den helige ande. Jag vet inte vad som väntar mig, utom det att den helige ande har sagt till mig i stad efter stad att fängelse och lidande ligger framför mig. Men livet är inte värt något om jag inte använder det för att utföra den uppgift som Herren Jesus har gett mig. Det vill säga att berätta de goda nyheterna om Guds väldiga godhet och kärlek för andra. Och nu vet jag att ingen av er som jag umgåtts med och predikat de goda nyheterna för någonsin kommer att få se mig igen. Och jag vill göra det fullständigt klart att jag inte är skyldig till att någon människa går förlorad. För jag har inte tvekat att förkunna hela Guds frälsningsplan för världen. Var nu på er vakt. Se till att ni föder och vårdar Guds jord. Hans församling som är köpt med hans sons blod. För den helige ande har lagt ansvaret på er som ledare. Jag vet mycket väl att sedan jag har lämnat er kommer falska lärare att uppträda som glupska vargar bland er. De kommer inte att skona jorden. Några av er kommer själva att förvränga sanningen för att få anhängare. Var på er vakt. Kom ihåg de 3 år som jag tillbringade hos er och hur jag hela tiden, både dag och natt, med tårar vakade över er. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans vård och åt hans underbara ord som ska bygga upp er tro och ge er hela det arv som tillhör dem han har utvalt. Jag har aldrig krävt ett öre av er. Ni vet att jag har använt mina händer för att kunna betala för mig och till och med för att kunna fylla behoven hos dem som har följt med mig. Och jag har alltid varit ett föredöme för er i fråga om att hjälpa de fattiga. För jag har kommit ihåg Herren Jesu ord. Det ger mer välsignelse att ge än att få. När Paulus hade slutat tala knäböjde han och bad med dem. Och de grät högt då de omfamnade honom och sa adjö. Och det som bedrövade dem allra mest var att han sa att de aldrig mer skulle träffas. Sedan följde alla honom ner till båten.
Kapitel 21. Sedan vi skilts från de äldste i Efesos seglade vi direkt till Kos. Nästa dag nådde vi Rhodos och fortsatte därifrån till Patara. Där gick vi ombord på en båt som skulle gå till den syriska provinsen Fenikien. Vi siktade Cypern, passerade ön på vänster sida och kom till Tyros i Syrien, där skeppet lossade lasten. Vi gick i land och fann de troende där och stannade hos dem en vecka. De kristna där profeterade genom den helige ande och varnade Paulus för att fortsätta till Jerusalem. När vi i slutet av veckan återvände till skeppet gick hela församlingen, även kvinnor och barn, till stranden tillsammans med oss. Där bad vi och sa adjö till varandra. Sedan gick vi ombord och de återvände hem. Nästa uppehåll gjorde vi i Ptolemais.
Där hälsade vi på de troende, men stannade bara en dag. Sedan fortsatte vi till Caesarea, där vi bodde hemma hos evangelisten Filippos, en av de 7 första diakonerna. Han hade 4 ogifta döttrar som alla hade profetians gåva. Under besöket där, som varade flera dagar, kom en man från Judeen för att träffa oss. Han hette Agabos och var profet. Han tog Paulus bälte, band sina egna fötter och händer med det och sa: "Den helige ande säger, så ska ägaren till detta bälte bindas av judarna i Jerusalem och överlämnas till romarna." När vi hörde detta bad vi allesammans, Paulus, både de troende på platsen och hans reskamrater, att han inte skulle fortsätta till Jerusalem. Men han sa: "Varför gråter ni? Ni krossar mitt hjärta. Jag är beredd att inte bara hamna i fängelse i Jerusalem, utan också att dö för Herren Jesus skull." Det var tydligt att han inte brydde sig om våra råd, så vi gav upp och sa: "Låt din vilja ske, Herre." Efter några dagar gjorde vi oss klara och fortsatte till Jerusalem. Några lärjungar från Caesarea följde med oss, och när vi kom fram fick vi bo hos Mnason. Han kom från början från Cypern och var en av de första som kom till tro. Alla de andra troende i Jerusalem hälsade oss hjärtligt välkomna. Andra dagen tog Paulus med oss till Jakob och de äldste i församlingen i Jerusalem. När vi hälsat på dem berättade Paulus utförligt om allt som Gud hade gjort genom arbetet bland dem som inte var judar. De lovprisade Gud men sa sedan: "Du vet, kära bror, hur många tusen judar som också kommit till tro, och alla vill att de judiska troende ska fortsätta att följa de judiska traditionerna och sederna. Våra judiska kristna här i Jerusalem har hört att du är emot Moses lagar och våra judiska seder och att du inte längre omskär barn. Vad ska vi göra åt detta? De kommer säkert att få reda på att du har kommit hit. Vi har ett förslag. Här finns 4 män som är beredda att raka sina huvuden och avge vissa löften. Gå med dem till templet och underkasta dig reningsceremonierna. Låt raka ditt huvud och betala för dem så att de också kan bli rakade. Då förstår alla att du godkänner denna sed bland de hebreiska kristna och att du själv lyder de judiska lagarna och tänker på samma sätt som vi i de här frågorna. När det gäller de icke-judar som har kommit till tro ber vi dem att inte följa de judiska sederna på någon punkt, utom i de saker som vi skrev till dem om: att inte äta mat som offrats åt avgudar, inte äta köttet av kvävda djur där blodet fortfarande finns kvar, och att inte ha utomäktenskapliga förbindelser." Paulus gick med på detta, och nästa dag gick han med männen till templet för att vara med vid ceremonierna och ge sitt löfte att bära fram ett offer 7 dagar senare tillsammans med de andra. De 7 dagarna hade nästan gått när några judar från Turkiet fick se honom i templet och hetsade upp en folkmassa mot honom. De grep honom och skrek: "Israeliter, hjälp oss! Det här är den man som i hela världen hetsar upp vårt folk så att de bryter de judiska lagarna. Han talar till och med mot templet och kränker templets helighet genom att ta med sig dem som inte är judar hit." Tidigare samma dag hade de nämligen sett honom nere i staden tillsammans med Trofimos, en man från Efesos, och de antog att Paulus hade tagit honom med sig till templet. Hela stadens befolkning blev upprörd över dessa anklagelser, och snart var ett stort upplopp igång. Paulus släpades ut ur templet och portarna stängdes omedelbart bakom honom. Där tänkte de döda honom, men kommandanten vid den romerska garnisonen fick veta att hela Jerusalem var i uppror. Han gav snabbt order till sina soldater och officerare att rycka ut och rusade själv ut bland folkmassorna. När hopen såg trupperna komma slutade de att slå Paulus. Befälhavaren arresterade honom och gav order om att han skulle bindas med dubbla kedjor. Sedan frågade han folkhopen vem Paulus var och vad han hade gjort. I förvirringen och larmet kunde han inte få klarhet i vad folk ropade i munnen på varandra, och därför befallde han att Paulus skulle tas med till militärkasernen. När de kom fram till trappan blev folkmassan så våldsam att soldaterna måste lyfta upp Paulus på sina axlar för att skydda honom. Folket tryckte på bakifrån och ropade: "Bort med honom! Bort med honom!" När Paulus skulle föras in sa han till kommandanten: "Får jag säga några ord till dig?" "Kan du grekiska?" frågade kommandanten förvånad. "Är inte du den där egyptien som ledde ett uppror för några år sedan och som tog med sig 4 000 beväpnade rebeller ut i öknen?" "Nej," svarade Paulus. "Jag är en jude från Tarsos, en rätt betydelsefull stad i Kilikien. Jag ber om tillstånd att få tala till dessa människor." Kommandanten gav honom tillstånd och Paulus ställde sig på trappan och gjorde tecken till folket att lugna sig. När alla hade blivit tysta började han tala till dem på hebreiska.
Kapitel 22.
Bröder och fäder, lyssna till vad jag har att säga till mitt försvar. När de hörde Paulus tala på hebreiska blev stillheten ännu mer märkbar. Jag är en jude, sa han, född i Tarsus, en stad i Kilikien, men utbildad här i Jerusalem under Gamaliel. Som hans lärjunge lärde jag mig att följa våra judiska lagar och seder mycket noga. Jag blev mycket ivrig att göra allt jag kunde för att ära Gud, precis som ni har försökt att göra idag. Och jag förföljde de kristna, jagade dem överallt, band dem och satte både män och kvinnor i fängelse. Överste prästen eller vilken annan medlem av rådet som helst kan tala om för er att detta är sant. Jag bad till och med om att få ett brev med mig till de judiska ledarna i Damaskus, så att jag skulle kunna fängsla de kristna där. Sedan tänkte jag föra dem till Jerusalem, där de skulle straffas. När jag var på väg till Damaskus och vid middagstiden närmade mig staden, lyste plötsligt ett mycket starkt ljus från himlen mot mig. Jag föll till marken och jag hörde en röst som frågade mig: Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Vem är du som talar till mig, herre? Frågade jag. Han svarade: jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Männen som var med mig såg ljuset men förstod inte vad som sades. Vad ska jag göra, herre? Frågade jag. Och Herren svarade: res dig upp och gå till Damaskus. Där kommer du att få veta vad som väntar dig under kommande år. Men jag blev blind av det starka ljuset och fick ledas till Damaskus av mina reskamrater. Där bodde en man som hette Ananias. Han lydde lagen till punkt och pricka och hade därför gott anseende bland alla judar i Damaskus. Denne man kom till mig där och sa: broder Saulus, nu får du din syn tillbaka. Och genast kunde jag se igen. Sedan sa han till mig: våra fäders Gud har valt ut dig till att lära känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra honom tala. Du ska vittna om honom överallt och berätta vad du har sett och hört. Vänta inte längre utan låt döpa dig och bekänn dina synder för Herren så att han kan förlåta dig. När jag hade kommit tillbaka till Jerusalem och en dag stod och bad i templet var jag plötsligt liksom i en annan värld. Jag såg Herren och han sa till mig: skynda dig, lämna Jerusalem för människorna här kommer inte att tro dig när du förkunnar mitt budskap. Men Herre, invände jag, de vet säkert att jag i varenda synagoga fängslade och misshandlade de som trodde på dig. Och när Stefanos som vittnade om dig dödades stod jag där och tyckte det var rätt. Jag till och med vaktade kläderna åt de män som stenade honom. Men Gud sa till mig: lämna Jerusalem, för jag ska sända dig långt bort till andra folk än judarna. Så långt hade folkmassan lyssnat, men när Paulus sa detta ropade de med en mun: bort med en sådan människa! Döda honom! Han har inte rätt att leva! De skrek i högan sky och kastade klädesplagg och jord omkring sig. Därför förde kommandanten in Paulus i kasernen och befallde att man skulle slå honom med piskor tills han bekände sitt brott. Han ville nämligen veta varför folkmassan hade blivit så rasande. När de band Paulus för att piska honom sa han till en officer som stod där: är det tillåtet att misshandla en romersk medborgare som inte ens har ställts inför rätta? Officeren gick då till kommandanten och sa: vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Kommandanten kom då och frågade Paulus: säg mig, är du romersk medborgare? Ja, det är jag faktiskt, svarade Paulus. Det är jag också, muttrade kommandanten. Och det har kostat mig en hel del. Jag blev det när jag föddes, svarade Paulus. Soldaterna som stod färdiga att piska honom försvann kvickt när de hörde att Paulus var romersk medborgare. Och kommandanten själv blev förskräckt eftersom det var han som hade befallt att Paulus skulle bindas och piskas. Nästa dag befriade kommandanten honom från bojorna och befallde att överste prästen och det judiska rådet skulle samlas. Han hämtade sedan Paulus från fängelset för att försöka få reda på vad det var som orsakat all uppståndelse.
Kapitel 23. Paulus såg uppmärksamt på rådet och sa sedan: bröder, jag har alltid levt med ett gott samvete inför Gud. Då befallde överste prästen Ananias att de som stod bredvid Paulus skulle slå honom på munnen. Men Paulus sa till honom: Gud ska slå dig, din hycklare. Vad är du för en domare som själv bryter lagen genom att befalla att jag ska bli slagen på detta sätt? De som stod bredvid Paulus sa till honom: talar man på det sättet till Guds överste präst? Bröder, jag visste inte att han var överste präst, svarade Paulus. Skrifterna säger ju: tala aldrig illa om dina överordnade. Paulus visste att en del av rådet bestod av saduker och en del av fariser. Därför ropade han: bröder, jag är farisé liksom alla mina förfäder och jag står inför rätta här idag därför att jag tror på uppståndelsen från de döda.
Detta delade omedelbart rådet i två delar. Saddukeerna säger nämligen att det inte finns någon uppståndelse eller några änglar eller några andar, men fariseerna tror på allt detta. Det blev alltså en väldig oreda. Några av de judiska ledarna reste sig upp för att hävda att Paulus hade rätt. Vi kan inte se att han har gjort något fel, ropade de. Kanske en ande eller en ängel talade till honom där på Damaskusvägen. Oväsendet blev allt värre. Och männen slet i Paulus från båda sidor och drog honom en åt det ena hållet och en åt det andra. Kommendanten, som var rädd att de skulle slita honom i stycken, befallde till slut att soldaterna skulle ta honom därifrån med våld och föra honom tillbaka till kasernen. Den natten stod Herren vid Paulus sida och sa: "Var inte orolig, Paulus. På samma sätt som du har vittnat om mig för folket här i Jerusalem, så måste du också vittna om mig i Rom." Nästa morgon samlades ett 40-tal judar och svor att de inte skulle äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Sen gick de till översta prästerna och de äldste och talade om för dem vad de hade kommit överens om. "Be kommendanten föra Paulus tillbaka inför rådet igen," sa de. "Låt honom tro att ni tänker ställa några fler frågor. Sedan dödar vi honom på vägen hit." Men Paulus systerson fick reda på deras plan och gick till kasernen och berättade allt för Paulus. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa: "Ta med den här pojken till kommendanten. Han har något viktigt att säga honom." Officeren gjorde det och förklarade: "Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta med den här unge pojken till dig. Han har visst något att säga dig." Befälhavaren tog pojken i handen, ledde honom åt sidan och frågade: "Vad är det du vill säga mig?" "Imorgon," svarade han, "kommer judarna att be dig föra Paulus inför rådet igen och låta dig tro att de vill veta mer om hans fall. Gör det inte. Mer än 40 män ligger gömda längs vägen i ett bakhåll för att döda honom. De har svurit att inte äta eller dricka förrän Paulus är död. De är redan där ute nu och väntar på att du ska låta dem få som de vill." "Låt inte någon få reda på vad du har berättat för mig," varnade kommendanten pojken när han gick därifrån. Sedan kallade han på två av sina officerare och sa: "Beordra 200 soldater att vara klara att marschera till Caesarea klockan 9 ikväll, tillsammans med 200 spjutkastare och 70 ryttare. Ge Paulus en häst att rida på och se till att han kommer välbehållen fram till landshövdingen Felix." Sedan skrev han följande brev till landshövdingen: "Från Claudius Lysias till hans excellens landshövdingen Felix. Varmaste hälsningar." Den här mannen greps av judarna. De skulle just till att döda honom när jag skickade ut soldater för att befria honom, för jag fick veta att han är romersk medborgare. Sedan tog jag honom till deras råd för att försöka få reda på vad han hade gjort. Jag förstod snart att det var något som hade att göra med deras judiska religion och alltså ingenting som bör bestraffas med fängelse eller döden. Men när jag fick höra talas om att man planerade att mörda honom beslöt jag att skicka honom till dig. Jag tänker uppmana hans åklagare att komma med sina anklagelser till dig. Samma natt förde soldaterna enligt sina order Paulus till Antipatris. De återvände till kasernen nästa morgon och lät sedan ryttarna fortsätta med honom till Caesarea. När de kom fram till Caesarea överlämnade de brevet till landshövdingen och förde också in Paulus till honom. Han läste brevet och frågade sedan Paulus varifrån han kom. "Kilikien," svarade Paulus. "Jag ska sätta mig in i ditt fall när dina åklagare kommer," sa landshövdingen. Sedan befallde han att Paulus skulle förvaras i fängelset i kung Herodes palats.
Kapitel 24. 5 dagar senare kom översteprästen Ananias tillsammans med några av de judiska ledarna och advokaten Tertullus till Caesarea för att framställa sina anklagelser mot Paulus. När Tertullus kallades fram inför landshövdingen presenterade han anklagelserna mot Paulus så här: "Ers excellens, ni har skapat fred och lugna förhållanden för oss judar och ni har på många sätt minskat den orättvisa behandlingen av oss. Vi är mycket tacksamma för detta. Jag ska inte trötta ut er, men jag ber er vara vänlig att lyssna till mig bara ett ögonblick när jag i korthet lägger fram våra anklagelser mot denne man. Vi menar att han är en orostiftare. Han fortsätter att uppmana judar överallt i hela världen att göra uppror mot den romerska regeringen. Följden blir upplopp och oro. Han är en av ledarna för den sekt som kallas Nazarena. Han försökte dessutom orena templet och därför arresterade vi honom. Vi skulle ha gett honom vad han egentligen förtjänar, men Lysias, kommendanten för garnisonen, förde bort honom med våld. Lysias kräver nu att han ställs inför rätta enligt romersk lag. Du kan ta reda på sanningen i våra anklagelser genom att själv fråga ut honom." De andra judarna instämde och förklarade att allt som Tertullus sagt var sant. Så blev det Paulus tur. Landshövdingen gjorde tecken åt honom att resa sig upp och tala. Paulus började:
Jag vet att du, Felix, varit domare för detta folk i många år och det känns tryggt för mig när jag nu försvarar mig. Du kan lätt kontrollera att det inte är mer än 12 dagar sedan jag kom till Jerusalem för att be i templet. Du kan också få det bekräftat att jag aldrig har valt upplopp i någon synagoga eller på gatorna i någon stad. Dessa män kan absolut inte bevisa de saker som de anklagar mig för. Men en sak bekänner jag, och det är att jag tror på den frälsningsväg som de anser vara en sekt. Jag följer våra förfäders sätt att tjäna Gud. Jag tror fullt och fast på den judiska lagen och allt som är skrivet i profeternas böcker. Och jag tror precis som de här männen att både det rättfärdiga och det ogudaktiga ska uppstå från de döda. Därför försöker jag alltid att efter bästa förmåga ha ett rent samvete inför Gud och människor. Efter att ha varit borta i flera år återvände jag till Jerusalem med pengar för att hjälpa judarna och för att ge ett offer till Gud. Mina åklagare såg mig i templet när jag kom med mitt tackoffer. Jag hade rakat mitt huvud som lagen kräver och det fanns ingen folkskara omkring mig och inte en tillstymmelse till något upplopp. Men några judar från Turkiet var där och de borde vara här nu om de har något emot mig. Nu ber jag dig att fråga dessa män här vilka brott deras råd fann mig skyldig till. Utom det jag sa när jag ropade, jag är här inför rådet för att försvara min tro och att de döda kommer att uppstå igen. Felix, som visste en hel del om den kristna tron, bad judarna att vänta tills Lysias, kommandanten för garnisonen, kom dit. Då skulle han avgöra fallet. Han skickade tillbaka Paulus till fängelset och sa till vakterna att behandla honom väl. För att göra hans fängelsevistelse mer bekväm fick också hans vänner tillåtelse att besöka honom och även ta med gåvor till honom. Några dagar senare anlände Felix med sin hustru Drusilla, som var judinna. De skickade efter Paulus för de ville höra mer om tron på Jesus Kristus. Men när han resonerade med dem om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt. Gå härifrån nu, sa han. Det räcker. När jag får mer tid ska jag skicka efter dig igen. Han hoppades också att Paulus skulle muta honom och han skickade därför efter honom gång på gång för att tala med honom. Så höll det på i 2 år. Sedan fick Felix en efterträdare, Porcius Festus, och eftersom Felix var mån om judarnas välvilja lät han Paulus stanna kvar i fängelset.
Kapitel 25. 3 dagar efter det att Festus hade kommit till Caesarea för att ta itu med sina nya uppgifter reste han till Jerusalem. Där blev han uppsökt av översteprästerna och andra judiska ledare som gav honom sin version av fallet Paulus. De bad honom att genast föra Paulus tillbaka till Jerusalem. Deras plan var att överfalla och döda honom. Men Festus svarade att eftersom Paulus var i Caesarea och han själv snart skulle återvända dit, skulle de som hade något att säga i fallet följa med honom dit och vara med vid rättegången. 8 eller 10 dagar senare återvände han till Caesarea och följande dag började rättegången mot Paulus. När Paulus kom till rätten samlade sig judarna från Jerusalem omkring honom och kastade fram många allvarliga anklagelser som de inte kunde bevisa. Paulus nekade till anklagelserna. Jag är inte skyldig, sa han. Jag har inte handlat i strid med de judiska lagarna eller kränkt templets helighet eller gjort uppror mot den romerska staten. Då frågade Festus, som var angelägen att hålla sig väl med judarna, är du villig att resa till Jerusalem och där ställa sin förrätta inför mig? Nej, svarade Paulus. Jag åberopar min rätt som romersk medborgare att få stå till svars inför kejsaren själv. Du vet mycket väl att jag inte är skyldig. Om jag har gjort något som förtjänar döden så är jag beredd att dö. Men om jag är oskyldig så har varken du eller någon annan rätt att överlämna mig åt dessa män så att de kan döda mig. Jag vädjar till kejsaren. Festus överlade med sina rådgivare och svarade sedan. Saken är avgjord. Du har vädjat till kejsaren och till kejsaren får du fara. Några dagar senare kom kung Agrippa och hans syster Berenike för att besöka Festus. Medan de var där diskuterade Festus fallet Paulus med kungen. Det finns en fånge här, sa han till honom, som Felix överlämnade åt mig. När jag var i Jerusalem fick jag överste prästerna och de judiska ledarnas version av saken. De bad mig se till att han blev avrättad. Naturligtvis sa jag omedelbart till dem att den romerska lagen inte dömer en man förrän han ställts inför rätta. Han måste få möjlighet att försvara sig ansikte mot ansikte med sina åklagare. När de kom hit utlyste jag rättegången redan följande dag och befallde att Paulus skulle föras in. Men anklagelserna mot honom var inte alls vad jag hade väntat mig. Det hade något att göra med deras religion och handlade om någon som hette Jesus, som är död men som Paulus påstår lever.
Jag blev förbryllad och visste inte hur jag skulle handla i ett sånt fall, utan frågade honom om han var villig att stå till svars för dessa anklagelser i Jerusalem. Men eftersom Paulus vädjade till kejsaren beordrade jag honom tillbaka till fängelset i väntan på att jag skulle kunna sända honom till Rom. Jag skulle själv vilja höra den mannen, sa Agrippa. Och Festus svarade, det ska du få göra imorgon. Nästa dag kom kungen och Berenike i full prakt till domsalen, åtföljd av höga officerare och stadens mest framstående män. Festus befallde att Paulus skulle föras in. Sedan talade Festus till de församlade, kung Agrippa, och alla närvarade, sa han. Det här är den man som judarna både här och i Jerusalem vill straffa med döden. Men enligt min uppfattning har han inte gjort något som förtjänar dödsstraff. Han har dock vädjat till kejsaren och jag har inget annat val än att sända honom dit. Men vad ska jag skriva om honom till kejsaren? Det finns ju egentligen inga anklagelser mot honom. Därför har jag fört fram honom inför er alla och särskilt inför dig, kung Agrippa, så att du kan fråga ut honom och sedan tala om för mig vad jag ska skriva. Det verkar ju inte rimligt att sända en fånge till kejsaren utan att ha några anklagelser mot honom.
Kapitel 26. Sedan sa Agrippa till Paulus, varsågod och börja, berätta din historia för oss. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Jag är mycket glad, kung Agrippa, började han, att jag får svara på judarnas anklagelser inför dig, för jag vet att du är expert på judiska lagar och seder. Var vänlig och lyssna på mig med tålamod. Som alla judar mycket väl vet fick jag en grundlig judisk utbildning ända från min tidigaste barndom, först i Tarsus och senare i Jerusalem. Och jag levde efter vad jag fick lära mig. De vet mycket väl, fast de inte vill erkänna det, att jag alltid varit den strängaste farisé när det gällt att lyda judiska lagar och seder. Men det verkliga skälet till deras anklagelser är något annat. Det är att jag sätter mitt hopp till Guds löfte, ett löfte som gavs till våra förfäder och som Israels 12 stammar dag och natt strävar efter att komma fram till. Ändå påstår judarna, ers majestät, att det är ett brott av mig. Men är det ett brott att tro på de dödas uppståndelse? Varför är det så svårt att tro att Gud kan föra människor tillbaka till livet? Tidigare trodde jag själv att jag borde gå så hårt fram som möjligt mot de som tror på Jesus från Nazaret. Jag fängslade många av de heliga i Jerusalem med hjälp av den fullmakt jag fått av översteprästerna. Och jag röstade för att de skulle dömas till döden. Överallt använde jag tortyr för att försöka få de kristna att förbanna Kristus. Jag var en så bitter motståndare till dem att jag till och med förföljde dem i avlägsna städer i främmande länder. En dag var jag på väg till Damaskus i ett sådant ärende, utrustad med översteprästernas fullmakt och uppdrag. Vid middagstid kom plötsligt ett ljus från himlen, starkare än solen, och omgav mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som talade till mig på hebreiska och sa, Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Hela din kamp mot mig är meningslös. Vem är du, Herre? Frågade jag. Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Res dig nu upp. Jag har visat mig för dig för att du ska bli min tjänare och mitt vittne. Du ska berätta för världen om det som hänt idag och i framtiden när jag visar mig för dig. Och jag ska skydda dig både för ditt eget folk och för andra. Ja, jag ska sända dig till andra folk för att du ska öppna deras ögon så att de ser sin verkliga situation och kan omvända sig och leva i Guds ljus istället för i Satans mörker. De ska få ta emot förlåtelse för sina synder och få en plats bland Guds folk. Alla de som renats genom tron på mig. Och därför, kung Agrippa, var jag inte olydig mot denna himmelska syn. Jag predikade först för dem som fanns i Damaskus och i Jerusalem, sedan i Judén och för övriga folk. Jag uppmanade alla att överge sin synd, vända sig till Gud och bevisa sin omvändelse genom att göra goda gärningar. Judarna arresterade mig i templet därför att jag förkunnade detta och försökte döda mig. Men Gud skyddade mig så att jag fortfarande lever och kan berätta om detta för alla, både för makthavare och vanligt folk. Jag lär ingenting annat än vad profeterna och Mose gjorde. Nämligen att Messias skulle lida och som den första uppstå från de döda för att föra ljuset till både judar och andra folk. Plötsligt ropade Festus, Paulus, du är galen! Dina långa studier har gått dig på hjärnan. Men Paulus svarade, jag är inte galen, högt värdade Festus. Jag berättar bara lugnt och sansat vad som är sant och kung Agrippa känner till detta. Jag talar öppet för jag är säker på att de här händelserna är välbekanta för honom. De utspelade sig ju inte i någon avkrok. Kung Agrippa, tror du på profeterna? Jag vet att du gör det, Agrippa avbröt honom. Tror du att du med så svaga bevis kan övertala mig att bli kristen?
Och Paulus svarade, vare sig mina argument kan anses svaga eller starka, önskar jag inför Gud att både du och alla här som lyssnar skulle bli som jag, men utan bojor. Sedan reste sig kungen, landshövdingen, Berenike och alla de andra och gick därifrån. När de överlade efteråt var alla eniga och de sa, den här mannen har inte gjort något som förtjänar döden eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus, han skulle ha kunnat friges om han inte hade vädjat till kejsaren.
Kapitel 27. Till slut blev alla arrangemang klara så att vi kunde börja vår resa med båt till Rom. En officer som hette Julius och som var medlem av den kejserliga vakten hade ansvaret för Paulus och flera andra fångar. Vi seglade iväg med en båt som hade Grekland som slutmål och som skulle lägga till på flera ställen längs den turkiska kusten. Jag borde tillägga att Aristarkus, en grek från Thessalonike, följde med oss. Följande dag lade vi till i Sidon och Julius var mycket vänlig mot Paulus och lät honom gå i land för att besöka vänner och njuta av deras gästfrihet. När vi seglade därifrån fick vi så stark motvind att det var svårt för skeppet att hålla kursen. Vi seglade därför norr om Cypern mellan ön och fastlandet och passerade kusten till provinserna Kilikien och Pamfylien och lade till i Myra i Lykien. Där hittade vår officer ett egyptiskt skepp från Alexandria som var på väg till Italien och tog oss ombord på det. Vi seglade i hårt väder under flera dagar. Till slut närmade vi oss Knidos. Då hade vindarna blivit så svåra att vi seglade förbi hamnen i Salmone och satte kurs mot Kreta. Vi kämpade hårt i blåsten och mycket långsamt tog vi oss fram längs den södra kusten tills vi kom till goda hamnarna, nära staden Lasaia. Där stannade vi i flera dagar. Vädret höll nu på att bli farligt för långa seglingar eftersom det redan var i början på oktober och Paulus talade med officerarna om detta. Mina herrar, sa han, vi får problem om vi fortsätter. Både skepp och last kan gå förlorade och även människoliv. Men officerarna som var ansvariga för fångarna lyssnade mer på båtens kapten och på ägaren än på Paulus. Eftersom goda hamnarna var oskyddade, det vill säga ett dåligt ställe att tillbringa vintern på, tyckte de flesta i besättningen att man skulle fortsätta längs kusten till Phoenix för att stanna där över vintern. Phoenix var en bra hamn på Kreta och den var bara öppen mot nordväst och sydväst. Just då började en lätt vind blåsa från söder och det såg ut som om vädret skulle bli utmärkt för resan dit. Det lättade alltså ankar och seglade iväg ut med kusten. Men kort därefter ändrade sig vädret plötsligt och en våldsam storm, stark som en orkan, blåste upp. Nordostorkanen kallades den. Stormen svepte med sig fartyget och drev det ut på öppna havet. Besättningen försökte vända tillbaka mot land men lyckades inte. Då lät de skeppet driva för vinden. Till slut kom vi i lä bakom en liten ö som hette Kauda. Där kunde vi, trots stora svårigheter, få ombord skeppsbåten som vi haft på släp. Sedan surrade vi skeppet med rep för att stärka skrovet. Sjömännen var rädda för att båten skulle driva mot dynen av kvicksand vid Afrikas kust. Därför revade de toppseglen. Sedan drev vi för vinden. När vågorna nästa dag gick allt högre började besättningen slänga lasten över bord. Följande dag kastade de ut riggen och allt annat löst de kunde få tag på. Den fruktansvärda stormen rasade med oförminskad styrka i flera dygn tills allt hopp verkade vara ute. Ingen hade ätit på länge och till sist samlade Paulus besättningen och sa, ni skulle ha lyssnat på mig från första början och inte lämnat goda hamnarna. Då hade ni sluppit alla dessa strapatser och allt elände. Men ge inte upp hoppet. Inte en enda av oss ska förlora livet även om skeppet går under. Igår natt kom nämligen en ängel till mig från den gud som jag tillhör och tjänar och sa, var inte rädd Paulus, för du ska verkligen få stå inför rätta hos kejsaren. Gud har också svarat på din bön och ska rädda livet på alla de som seglar tillsammans med dig. Därför ska ni inte tappa modet. Jag tror på Guds löfte. Det kommer att gå precis som han har sagt. Men vi kommer att stranda på en ö. Under den 14:e stormnatten drev vi fram och tillbaka på Adriatiska havet. Vid midnatt misstänkte sjömännen att vi var i närheten av land. De lodade och upptäckte att djupet var 36 meter. Lite senare lodade de igen. Då var det bara 27 meter. Nu visste de att skeppet snart skulle driva i land och eftersom de var rädda för klipporna längs kusten slängde de ut fyra ankare från aktern och väntade på att det skulle bli morgon. Några av sjömännen tänkte då lämna skeppet. De firade ner livbåten och sa att de skulle lägga ut ankare också från förstäven. Men Paulus sa till soldaterna och den befälhavande officeren, vi kommer att dö allihop om de inte stannar ombord. Då kapade soldaterna repen och lät båten driva iväg. Innan det började ljusna och det fortfarande var mörkt uppmanade Paulus alla att äta. Ni har inte rört mat på 2 veckor, sa han. Tänk nu på ert eget bästa och ät vad ni kan. För inte så mycket som ett hår på era huvuden ska gå förlorat.
Sedan tog han själv ett bröd och tackade Gud inför dem allesammans och bröt en bit åt. Genast kände sig alla bättre och började också äta, alla de 276 personerna som fanns ombord. När vi hade ätit lättade besättningen skeppet ännu mer genom att vräka allt vete över bord. När det ljusnat märkte de att de inte kände igen kusten. De såg en bukt med en sandstrand och undrade om de kunde gå in mellan klipporna och driva upp på stranden. De beslöt till slut att göra ett försök. De kapade ankarna och lämnade dem i havet, sänkte ner rodret, hissade förseglet och satte kurs mot stranden. Men skeppet hamnade på en sandbank och blev stående på grund. Fören satt fast och samtidigt utsattes aktern för de våldsamma vågorna så att den började bryta sönder. Soldaterna rådde då den befälhavande officeren att döda fångarna så att ingen skulle simma i land och fly. Men Julius ville rädda Paulus och vägrade därför att låta dem göra det. Sedan befallde han alla som kunde simma att hoppa över bord och försöka ta sig i land och resten av dem att rädda sig på plankor från det sönderbrutna skeppet. På det sättet lyckades alla ta sig upp på stranden.
Kapitel 28. Vi fick snart reda på att vi var på ön Malta. Öns befolkning var mycket vänlig mot oss och gjorde en eld på stranden för att välkomna oss och för att vi skulle kunna värma oss i regnet och kylan. Medan Paulus samlade ett fång grenar för att lägga på elden blev han plötsligt biten av en huggorm. Den hade lockats fram av värmen och nu högg den sig fast i hans hand. Öborna såg den hänga där och sa till varandra: "Han är säkert en mördare. Fastän han har klarat sig ur havet låter inte rättvisan honom leva." Paulus skakade av sig ormen i elden och verkade helt oskadd. Men människorna väntade att hans hand skulle svullna upp eller att han skulle falla ner död. När de hade väntat länge och väl och inget hade hänt med Paulus, ändrade de uppfattning och betraktade honom som en gud. Nära stranden där vi kom i land fanns en egendom som tillhörde öns landshövding, Publius. Han välkomnade oss artigt och gav oss mat, och vi var hans gäster i 3 dagar. Nu visade det sig att Publius far var sjuk i feber och dysenteri. Paulus gick in och bad för honom och lade händerna på honom och botade honom. Då kom alla andra sjuka människor på ön till Paulus och de blev också botade. De visade sin tacksamhet genom att överhopa oss med gåvor. Och när det var dags för oss att segla iväg kom folk ombord med allt det vi behövde för resan. Det dröjde 3 månader efter skeppsbrottet innan vi hissade segel igen. Och den här gången var det med tvillingbröderna från Alexandria, ett skepp som hade övervintrat på ön. Vi lade först till i Syrakusa där vi stannade 3 dagar. Därifrån for vi längs kusten till Regium. En dag senare började det blåsa sydlig vind och följande dag anlände vi till Puteoli där vi fann några troende. De bad oss att stanna hos dem i 7 dagar och det gjorde vi. Sedan seglade vi vidare till Rom. Bröderna i Rom hade hört att vi var på väg och kom och mötte oss redan vid Forum Appii. Andra förenade sig med oss vid Tre Tabernae och när Paulus såg dem tackade han Gud och fick nytt mod. När vi kom fram till Rom fick Paulus lov att bo var han ville, men han vaktades av en soldat. 3 dagar efter ankomsten samlade han de judiska ledarna i staden till ett möte och talade till dem och sa: "Bröder, jag blev arresterad av judarna i Jerusalem och överlämnades till den romerska staten för att ställas inför rätta, fastän jag inte har gjort något illa eller handlat emot någon av våra förfäders seder. Romarna ställde mig inför rätta men ville frige mig. För de fann inget skäl till att döma mig till döden, vilket de judiska ledarna ville. Men när judarna protesterade mot deras beslut, fann jag det nödvändigt att vända mig till kejsaren, för min avsikt var inte att anklaga mitt eget folk för något. Det är anledningen till att jag bett er komma hit idag, för att vi skulle lära känna varandra. Jag ville tala om för er att det är därför att jag tror att Messias har kommit, som jag är bunden med dessa kedjor." De svarade: "Vi har inte hört något ont om dig. Vi har inte fått något brev från Judén eller några rapporter från de som kommit från Jerusalem. Vi vill gärna veta vad du tror på, för det enda vi vet om dessa kristna är att man överallt är emot dem. Vi kom överens om att mötas en viss dag, och den dagen samlades ännu fler människor i det hus där Paulus bodde. Han berättade för dem om Guds rike och undervisade dem från skriften om Jesus, både från de 5 Moseböckerna och från profeternas böcker. Han